Välkommen till SRF Perspektiv nummer 2 2025, förbundstidning för Synskadades Riksförbund. Jag som läser in tidningen heter Holger Karlov. Och vi börjar som vanligt med rubrikerna på omslaget. 5 vakanta poster i förbundsstyrelsen. Välbekant konstvecka när SKKF ställde ut i Göteborg. Funktionsrättsperspektivet glöms bort när kommuner rustar för kris eller krig. Syntolkningen passion för Lotta Svan. Nytt studiematerial ute nu. Skriv och utforska poesi med SRF. Så har vi redaktörens ord. Kraften i att skapa. Och den här gången är det Isabel Ulfsdotter som skriver. Kreativitet. När jag googlar ordet kreativitet dyker upp synonymer som skaparförmåga, idérikedom, fantasi och påhittighet. Härliga ord med idel positiv innebörd. Faktum är att kreativitet är en livsnödvändig kraft. Det är en kraft som gör att vi människor kan samarbeta, uppfinna nya saker och lösa problem. Ja, faktiskt en kraft som fått oss att överleva genom alla tider. När det politiska klimatet hårdnar hotas vår möjlighet att vara skapande individer. Det kreativa uttrycket reduceras till underhållning. För oss som har en synnedsättning kan hotet vara mer konkret än så. Vi kanske inte blir beviljade färdtjänst eller ledsagning och blir tvungna att tacka nej till keramikkursen eller sluta repa med bandet. Det i sin tur påverkar vår hälsa och självkänsla. Det finns många sätt att vara kreativ. I det här numret av Perspektiv får vi möta konstnärer, poeter, syntolkar och matinspiratörer. Jag tror på skapandets kraft att förändra världen. En del av dem som besökte SKKFs stora konstutställning i Göteborg blev förvånade över att personer med synnedsättning kan skapa konst på hög nivå. För varje person som får den insikten har vi som grupp stuckit hål på en fördom. På samma sätt vill Lilly och Kadi visa att man kan skapa god, spännande och vacker mat utan att se. Kanske kan du få inspiration till att skapa när du läser den här tidningen. Trevlig läsning, hälsar Isabel Ulfsdotter, tillförordnad redaktör för Perspektiv, med mailadressen perspektiv@srf.nu. Vi fortsätter med taltidningens innehållsförteckning. Artikel nummer 1. Aktuellt. Viktiga nedslag inom synområdet. 2. Kommuners beredskapsarbete. Brister för personer med funktionsnedsättning. 3. Hon vill inte vara gratis arbetskraft. 4. Kunderna ringer och gråter. Hjälpmedelsföretagen vittnar. 5. Alla kan måla sin värld. Skapar glädje på ABF. 6. Blind cooking. Inspiration i köket. Och så fortsätter några artiklar med temat syntolkning. 7. Lotta syntolkar arkitektur. Dotterns hjärtstopp förändrade livet. 8. Joel Snyder, pionjär inom syntolkning. 9. Fler svenska filmer måste syntolkas. 10. Syntolkade gudstjänster. 11. Synlinjen svarar. 12. Krönika, de tar livet ifrån oss. 13. Välbesökt konstvecka när SKKF ställde ut. 14. Teknikhörnan, plugga med ChatGPT. 15. Skriv och utforska poesi. 16. Unga med synnedsättning fyller 50 år. 17. Inspirerande funktionärsutbildning. 18. Syskonträff på Almåsa. 19. Min åsikt. 20. Fyllnadsvalet flyttas fram till oktober. 21. Juristen reder ut. 22. Svepet. 23. Sista ordet. 24. Annonser. Och 25. Redaktionsruta. 1. Aktuellt. DO gav Victoria rätt. Restaurangen fick böter. Sedan slutet av 2023 har diskrimineringsombudsmannen, alltså DO, börjat ta upp fall om diskriminering mot ledarhundsförare som nekas inträde till exempelvis offentliga lokaler. En av dem som fått rätt är Victoria Karlsson i Göteborg. Victoria har stor hjälp i vardagen av sin ledarhund Poppe, en ljus jaktlabrador. Men som de flesta ledarhundsförare har hon råkat ut för diskriminering. När hon och Poppe blev bortkörda från en restaurang i ett köpcentrum för ett par år sedan anmälde hon händelsen till DO. Det var diskriminering, slog DO fast. Och förutom en ursäkt från restaurangen fick Victoria 20 000 kronor i diskrimineringsersättning. Det betyder mycket att DO valde att ta det på allvar, för ofta känner man sig som ledarhundsförare väldigt maktlös i sådana situationer. Men det var en lång process som många med ledarhund inte orkar tröska sig igenom varje gång man utsätts för diskriminering, säger hon. Synskadades riksförbund hoppas att fallen DO driver ökar den allmänna kunskapen i samhället om ledarhundsförares rättigheter. Men ordförande Niklas Mattsson anser att mer behöver göras. Vi tror på bättre lagstiftning som skydd för ledarhundsförare. Ett förtydligande i diskrimineringslagen om just ledarhundar skulle till exempel vara en bra väg framåt, säger han. Skrivet av Amanda Schulin. Faktaruta i anslutning till texten. DO tar upp diskriminering mot ledarhundsförare. DO har under åren 23-24 framställt krav på ersättning i 3 ärenden som gällt personer som använder ledarhund samt ytterligare 6 ärenden som rört personer som använder assistanshund. När det gäller fall med ledarhundar har i skrivande stund sammanlagt 75 000 kronor betalats ut i diskrimineringsersättning. Det finns också flera tillsynsärenden kopplade till ledarhundsförare som avslutas genom så kallade tillsynsbeslut. Då konstaterar DO att verksamhetsutövaren har brutit mot diskrimineringsförbudet men ingen ersättning avkrävs. Bildtext: Victoria Karlsson med sin ledarhund Poppe. Syntolkning: Victoria sitter på knä intill sin ledarhund och ler. Trafikverkets app verkar gå som på räls. Nu fyller Trafikverkets app Mina tåg 1 år. Appen togs fram i samarbete med en testpanel från SRF för att tillhandahålla trafikinformation på ett tillgängligt sätt. I juni förra året lanserades appen Mina tåg för iPhone och Android. Arbetet med att ta fram en ny app som skulle ersätta den gamla mobiltjänsten Tågprator började redan år 2021, och 1 år senare fanns den på marknaden i form av en webbapp. För 1 år sedan sjösattes alltså den fullständiga versionen av appen, och den finns nu för nedladdning på både App Store och Play Store. Den huvudsakliga målgruppen är personer med funktionsnedsättning, i inledningsskedet främst synnedsättning. En testpanel har fått komma med synpunkter för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Susanne Borg, som arbetar på Trafikverket och själv har en grav synnedsättning, har varit med sedan starten. Vi hade ett antal möten där vi gick igenom hur vi synskadade fungerar, hur vi navigerar i telefonen och hur vi använder talet, säger hon. Även Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF, har varit med och testat funktionerna. Han tycker att resultatet blev bra. Det här är ett användbart verktyg. Utvecklarna har arbetat väldigt medvetet med tillgängligheten, säger han. Mina tåg ger information om fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. Du söker upp det tåg du ska resa med och lägger till det. Om resan innehåller byten måste du lägga till varje delsträcka separat. När du har lagt till de aktuella tågen får du notiser om förseningar, spårändringar och annat som kan vara relevant. Torbjörn Molander, förvaltare av appen, förklarar att den uppdateras via samma system som förser skyltar och stationsutrop med information. Det ska alltid vara samstämmigt. Det är också samma information som finns på trafikverket.se, säger han. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Fritid och hälsa, funktionsrättsriksdag med SRF. Under årets funktionsrättsriksdag med tema fritid och hälsa, utmaningar och lösningar för personer med funktionsnedsättningar, höll SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson ett anförande om vikten av fungerande färdtjänst och ledsagning. Han beskrev hur dessa insatser successivt försämrats för synskadade under senare år. Effekten är att människor blir isolerade trots att de vill vara aktiva. Initiativtagare är ett tvärpolitiskt nätverk av ledamöter från samtliga riksdagspartier. Postnord har anmälts för diskriminering. SRF har anmält Postnord till diskrimineringsombudsmannen för indirekt diskriminering alternativt bristande tillgänglighet. Orsaken är att hyresgäster på en adress i Stockholm där många personer med synnedsättning bor blev hänvisade till en annan stadsdel för att hämta sin post under ett stambyte. Med begränsningar i antalet resor med färdtjänst och en bristande ledsagarservice upplevde flera att de missgynnades. Nu har DO beslutat inleda ett tillsynsärende. Tillgänglighetslagen träder snart i kraft. Sedan några år tillbaka ska webbplatser och appar från statliga myndigheter, regioner och kommuner vara tillgängliga enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Det går att anmäla sånt som inte fungerar med exempelvis skärmläsare och förstoring. När tillgänglighetslagen träder i kraft den 28 juni omfattas även flera produkter och tjänster från privat sektor som vänder sig till konsumenter av liknande regler. Post- och telestyrelsen, alltså PTS, kommer att ha tillsynsansvar för de flesta tjänster och göra marknadskontroll för samtliga produkter. Även här kan privatpersoner anmäla. SRF har börjat få allt fler frågor från större företag om vad vi anser är viktigt att prioritera. Till exempel var en underleverantör till Swish på besök hos oss på Rikskansliet för några veckor sedan. Vi kunde då ge viktiga aspekter inför kommande förändringar i Swish-appen, både ur ett skärmläsar- och förstoringsperspektiv som de tagit till sig. Det som omfattas är bland annat banktjänster, e-handel, betalterminaler, uttags- och insättningsautomater samt e-böcker, playtjänster, digitalboxar och routrar för hemmabruk. E-biljetter, biljettautomater och hemsidor för långväga kollektivtrafik omfattas också. Du kan läsa mer på www.pts.se/tillganglighetslagen. Vad händer i intressepolitiken? Den intressepolitiska avdelningen hos SRF har inte legat på latsidan. Här kan du nu få ta del av det senaste i kort format. Möte med Camilla Brodin. Situationen som rör färdtjänst och ledsagarservice är akut. Det har vi sett otaliga exempel på under de senaste åren. SRF arbetar aktivt med frågan och har genomfört ett antal möten för att åstadkomma en förändring. Ett led i det arbetet är att träffa ledande representanter för olika politiska partier. I mars hade turen kommit till Camilla Brodin, gruppledare för Kristdemokraterna. Förbundsordförande Niklas Mattsson beskrev hur synskadade personer blir isolerade i sina hem när möjligheterna till färdtjänst och ledsagning försämras allt mer. Regeringen har haft frågorna på sitt bord under en längre tid och Brodin fick svara på varför inget händer. Hon lovade att lyfta frågorna med de ministrar i partiet som har ansvar för transport och sociala frågor. Vid foto av Camilla Brodin, syntolkning. Camilla har blont, rakt hår och ser rakt in i kameran. Hon har en svart blus. Möte med SKR. Niklas Mattsson och Lennart Karlsson från SRFs kansli har träffat toppolitiker från organisationen SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Närvarande från SKR var Anders Henriksson, socialdemokrat, Leif Sandberg, centerpartist och Peter Danielsson, moderat. Kommuner och regioner har en viktig roll när det gäller beslut om såväl ledsagning som färdtjänst. Ett annat problem är att det saknas synkompetens inom regionerna. Fler synpedagoger med rätt kunskap behövs. Syftet med mötet var att inleda en dialog om möjligheterna till samarbete för att vända den negativa trenden. Seminarium, nationell ögonvårdsstrategi. Den 1 april deltog Niklas Mattsson, Fredrik Stockhaus och Rebecca Lundholm i ett seminarium i riksdagen. Temat var behovet av en nationell ögonvårdsstrategi. Initiativet kommer från organisationen Patient i fokus. Olika intressenter deltog och tog fram ett utkast till en strategi. Informationsfilm från MFD väcker känslor. I en informationsfilm från MFD syns en ledarhund tillsammans med texten "Tack för att vi får följa med in." Det har väckt upprörda känslor bland ledarhundsförare. Vadå tack? Det ska inte vara en möjlighet att få komma in med sin ledarhund. Det ska vara en självklarhet, säger ledarhundsföraren Kevin Källdal. Den 30 april på ledarhundens dag släppte MFD, alltså Myndigheten för delaktighet, 3 korta informationsfilmer om ledarhunden som hjälpmedel. Filmerna utgör första delen i en informationskampanj som kommer att pågå i 2 år. Initiativet till kampanjen kommer från ledarhundsförarna själva. Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD, säger att många upplever att klimatet hårdnat och att det behövs mer kunskap i samhället om vad en ledarhund är och gör. För att en sån kampanj ska fungera måste den vara långsiktig och rikta sig till flera olika målgrupper, säger hon. När MFD började planera kampanjen fick en kommunikationsbyrå uppdraget att ta reda på hur mycket kunskap som finns i samhället om ledarhundar. Undersökningen bekräftade att den generella kännedomen är låg både bland näringsidkare och den breda allmänheten. För att kampanjen skulle bli så bra som möjligt bjöd MFD in ledarhundsförare till en referensgrupp. Första steget var att ta fram några korta filmer riktade till allmänheten. Under ett möte med referensgruppen beslutades att filmerna, på ett enkelt och humoristiskt sätt, skulle informera om att ledarhunden är just ett hjälpmedel. Vi enades också om att hundarna skulle få stå i centrum i den här delen av kampanjen, säger Malin Ekman Aldén. Hon förklarar att det kan vara ett sätt att tränga igenom bruset och få så många som möjligt att ta till sig budskapet. Det är så korta sekvenser, vi kan inte göra det särskilt komplext. Under andra mötet med referensgruppen presenterades all text som skulle finnas med i filmerna. En av dem som satt med i referensgruppen är Finn Hellman. Han är bland annat kritisk till att gruppen inte fick se det färdiga resultatet innan filmerna offentliggjordes. Detta, säger MFD, berodde dels på att det fanns en önskan att publicera filmerna på ledarhundens dag. Dels den andra anledningen var att texten i filmklippen redan hade lästs upp för referensgruppen. Den 4 maj publicerade Finn Hellman ett öppet brev till MFD på Facebook. Många ledarhundsförare kommenterade att de höll med om kritiken. Finn upplever att det filmerna visar inte är vad referensgruppen kom överens om. Vi gav mycket råd och tips och vi berättade om de fallgropar som finns. Naturligtvis hade vi olika åsikter i gruppen, men vissa saker var vi verkligen överens om, säger han. Det de flesta har reagerat på är att filmen avslutas med orden "Tack för att vi får följa med in." Det är 2025. Självklart har vi en skyldighet att informera, men näringsidkare har också en skyldighet att hålla koll på rådande diskrimineringslagstiftning, säger ledarhundsföraren Kevin Källdal. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. Bildtext: Kevin Källdal tycker att det är en självklarhet att man som synskadad ska få komma in med sin ledarhund överallt. Syntolkning: Kevin sitter intill sin hund på en parkbänk. Han har handtaget till en sele till hunden i höger hand. Hunden är en svart labrador. Båda har huvudet riktat framåt. 2. Kommuners beredskapsarbete. Missar personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning känner oro för att missa viktig information eller bli övergivna i händelse av kris eller krig. Samtidigt brister kommunerna i sitt beredskapsarbete. Det visar den nya rapporten Krisberedskap för alla. Skrivet av Caroline Gollungberg. Rapporten är framtagen av Myndigheten för delaktighet, alltså MFD, och har undersökt kommunal krisberedskap för personer med funktionsnedsättning. I den lyfts såväl individers upplevelser som funktionshinderorganisationers analys av målgruppens behov och kommuners beredskapsarbeten. Resultatet är nedslående och kräver åtgärder, skriver MFD i sin summering. Det finns mycket som tyder på att krisberedskapen är sämre för personer med funktionsnedsättning än för övrig befolkning. Men på vilken nivå och vad som är gott nog har vi svårt att uttala oss om, säger Carl Holtzwart Kristiansson som är utredare på Myndigheten för delaktighet. 67% av kommunerna uppgav i rapporten att de saknar rutiner eller arbetssätt för att säkerställa att information kan nå alla kommuninvånare med funktionsnedsättning i händelse av kris eller krig. Närmare 60% saknar strategiska beslut, målsättningar eller centrala styrdokument för att inkludera funktionshinders- och tillgänglighetsarbetet i sin krisberedskap och i sitt civila försvar. MFD lyfter fram att det finns olika siffror över hur stor del av Sveriges befolkning som lever med en funktionsnedsättning, allt mellan 10% och 30%. Det betyder att det finns miljontals människor med funktionsnedsättning som inte omfattas av kommunala beredskapsplaner utformade för gruppen. Myndigheten hoppas att deras lägesbeskrivning ska synliggöra de stora behov av utveckling som finns. Vår upplevelse är att det finns ett stort intresse för det här, vilket skapar en ganska bra möjlighet att förbättra krisberedskapen, säger Carl Holtzwart Kristiansson. Bildtext. Det finns mycket som tyder på att krisberedskapen är sämre för personer med funktionsnedsättning än för övrig befolkning, enligt Myndigheten för delaktighet. Syntolkning. En tjej står vid en bänk och fyller på vatten i en kastrull ur en dunk. I bakgrunden sitter en person vid ett bord. Det är mörkt och det som lyser upp är stearinljus och fotogenlampor. 3. Hon vill inte vara gratis arbetskraft. I mars i år startade Marie Bergström Facebookgruppen Vi med funkiskompetens som vägrar vara gratis arbetskraft. Förhoppningen är att fler organisationer ska välja att betala ut ersättning till testpersoner. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Då och då dyker upp inlägg i sociala medier där företag eller organisationer söker efter personer som vill testa en ny tjänst eller svara på en enkät. Ibland får testpersonerna en biobiljett eller ett presentkort som tack för hjälpen, men i flera fall är deltagandet helt ideellt. Det här har fått Marie Bergström i Stockholm att reagera. Det började med att hon läste ett inlägg där personer med synnedsättning ombads att svara på en enkät. Ersättningen som utlovades till de svarande var att få ta del av forskningsresultaten senare. Det var en ganska lång enkät. Det blev en diskussion om ersättning. Folk blev irriterade och jag kände själv att jag blev frustrerad, säger Marie. Hennes frustration grundar sig i det faktum att personer med funktionsnedsättningar ofta betraktas som mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Och den specialkompetens vi har förväntas vi ge bort gratis. Det är inte okej, säger hon. Marie tyckte att aktivism var nödvändigt och bestämde sig för att starta en Facebookgrupp. Tanken med gruppen är att medlemmarna ska kunna tipsa varandra om företag som betalar ut en skälig ersättning för det jobb vi lägger ner, säger Marie. Och tillägger att det också är ett forum för att varna för de företag som inte betalar. Hon hoppas att gruppen ska bli till ett nätverk som bildar opinion i frågan. Föreningen Utopia, som arbetar med tillgänglighet i kultursektorn, är ett exempel på en organisation som betalar ut arvode till sina testpersoner. Ordföranden Hanna av Ekström hoppas att fler ska ta efter. Vi vill höja den kunskap som våra testpiloter besitter. Det är en superviktig expertis, säger hon. Men det är inte alla som tackar ja till arvode. Hanna berättar att personer som får ekonomiskt stöd från Försäkringskassan i vissa fall inte vågar ta emot ersättning för sin medverkan. Det är en farhåga som många har, att man ska få problem med Försäkringskassan, säger hon. Och förklarar att reglerna är svåra att förstå både för arbetsgivare och för personerna själva. Bildtext. Marie Bergström startade Facebookgruppen Vi med funkiskompetens som vägrar vara gratis arbetskraft. Syntolkning. Marie har mörkt hår och en flerfärgad blus. Bildtext. Hanna av Ekström, ordförande i föreningen Utopia, betalar ut arvode till sina testpersoner. Syntolkning. Hanna har mörkt, lite lockigt hår och en mörkblå jacka. Blå himmel i bakgrunden. 4. Hjälpmedelsföretagen vittnar. Kunderna ringer och gråter. Bristande kunskap om synhjälpmedel bland Försäkringskassans utredare gör hanteringen av bidrag till arbetshjälpmedel både rättsosäker och kränkande. I timslånga samtal får den sökande redogöra för sin arbetssituation. Känslan många har är att om jag säger fel nu så ryker hjälpmedlen, säger Frank som jobbar på ett svenskt hjälpmedelsföretag. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. För många personer med synnedsättning är tekniska hjälpmedel en förutsättning för att kunna arbeta. Ett avslag på ansökan kan innebära slutet för yrkeskarriären. Det är Försäkringskassan som har hand om bidrag till arbetshjälpmedel. De handlägger ansökningar och fattar beslut om vad den sökande har rätt till. Det går till så att en utredare bokar in ett telefonsamtal med den sökande för att bilda sig en uppfattning om arbetssituationen och de utmaningar som finns. Nu slår hjälpmedelsföretagen larm. Många utredare har otillräcklig kunskap om synhjälpmedel och om vad det innebär att ha nedsatt syn. I flera fall har sökande upplevt att kontakten med Försäkringskassan präglats av misstro. Frank, tekniker på ett företag som tillhandahåller tekniska lösningar, berättar att personal från myndigheten ofta ringer honom för att fråga vad olika hjälpmedel är och vad de används till, om de är portabla och därmed kan användas utanför arbetsplatsen. Det vore en annan sak om de var pålästa och ställde relevanta frågor, men ofta är de här samtalen ganska obehagliga, säger han. Elin, som egentligen heter något annat, är blind och arbetar inom hälso- och sjukvården i en mellanstor stad. Under hösten 2024 behövde hon en uppdatering av skärmläsningsprogrammet JAWS. Elin har nästan 30 års arbetslivserfarenhet. Hon har ansökt om arbetshjälpmedel många gånger, men aldrig varit med om det som nu hände. Samtalet med Försäkringskassans utredare tog över en timme och Elin fick svara på flera frågor som kändes direkt kränkande. Hon frågade om det verkligen är sant att min chef känner till att jag har en så pass svår synnedsättning, säger Elin. Utredaren ifrågasatte även om Elin verkligen behöver skärmläsningsprogram. Kunde inte någon annan göra de arbetsuppgifter som kräver dator? En annan fråga gällde om Elin har tillräckligt bra koll på sina tekniska hjälpmedel så att ingen obehörig kan använda dem. Efter samtalet var jag gråtfärdig. Det kändes som ett regelrätt förhör, säger Elin. Daniel Hansson är områdeschef för bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. Enligt honom har utredarna god kunskap om villkoren för personer med funktionsnedsättningar och om vad som är aktuellt på hjälpmedelsområdet. Vi har handläggare som jobbar med det här dagligen eftersom det är viktigt att ha kunskap om hjälpmedlen, säger han. Han tillägger att ungefär 90% av de ansökningar som kommer in gäller hörselhjälpmedel, medan syn utgör ungefär 6%. Daniel Hansson understryker att den tekniska utvecklingen har förändrat spelplanen när det gäller hjälpmedel. En av de stora utmaningarna är att samma hjälpmedel i många fall kan användas både på jobbet och privat. Det finns flera aktörer som har ansvar för hjälpmedel. Om det är något som behövs för den dagliga livsföringen är det regionens ansvar, säger han. Förra året gjorde ISF, alltså Inspektionen för socialförsäkringen, en granskning av hur bidrag till arbetshjälpmedel fungerar. Det nuvarande regelverket tillkom på 90-talet och målet med den nya rapporten är att se över och modernisera. Vilket bemötande man får verkar också ha att göra med vilken handläggare man möter. Tidigare i år gick Elins punktdisplay sönder. Hon övervägde att försöka klara sig utan för att inte behöva utsättas för en repris på det senaste samtalet. Men till slut bestämde hon sig ändå för att göra ett försök. Jag behöver ju en punktdisplay, annars kan jag inte jobba. Så enkelt är det. Men utredaren som Elin fick prata med den här gången var förstående. Vi pratade i 5 minuter. Hon sa att vi har ju bekostat den här punktdisplayen. Det är klart att vi ska laga den. Så den gången var det inga konstigheter alls. Bildtext: Daniel Hansson, Försäkringskassan. Syntolkning: Daniel har brunt skägg och inget hår på huvudet. Han har vit skjorta, grå tröja och över det en blå kavaj. Han ser rakt in i kameran. 5. Alla kan måla sin värld. Tillsammans visar Emma och ABF vägen. Emma Lind, konstnär och cirkelledare, bjuder in till kurser fyllda av skaparglädje. Tillsammans med ABFs Victoria Olsén bidrar hon till en kreativ mötesplats för alla. Skrivet av Åsa Eklind. I ABFs lokaler i Karlstad har verksamhetsledaren Victoria Olsén skapat en kreativ oas. Mjuka men ändå starka färger gör loungen till ett härligt rum att vara i. Målarlokalen intill är också den färgstark och full med papper, färger och pyssel. Det ska vara gött att vara här, säger Victoria. Här träffas hon och Emma Lind, 32-årig konstnär från Karlstad, för att planera tillsammans. Sen något år tillbaka är Emma kursledare för skapande kurser på ABF riktade till allmänheten. Men det började i en annan ände. Under den digitala omställningstiden som pandemin innebar jobbade ABF med att lära sig Teams. Man insåg då genom en synskadad kollega att synskadade som grupp riskerade att komma utanför i det digitala. I och med det bestämde man sig för att göra en extra satsning på Teams för synskadade användare. SRF och ABF hade vid det här laget haft samarbeten i väldigt många år. Emma jobbade som ombudsman på SRF Distrikt Värmland och nu startade ett samarbete mellan henne och ABF för att bygga upp en teamsutbildning för synskadade. Kontakten ledde också till att Emma utbildade sig till cirkelledare och började hålla kurser i måleri på SRF Karlstad i ABFs regi. Emma är född med sin synskada, 4% synskärpa på ena ögat och lite färgdis på andra. Tidigt fick hennes föräldrar veta att kontraster var viktigt för henne. När de förstod att jag hade viss syn började de arbeta med färg med mig. De lärde sig snart att färgen var viktigare än själva föremålet för mig. Jag var bara 2 år då jag pratade om färger som orange och lila. Hon har alltid målat och beskriver sin egen konst som färgglad, detaljerad, lite naivistisk och romantisk. Feel good kan man säga. I lite rundare, snirkligare former. Glatt, roligt och kravlöst är ord Emma återkommer till när hon pratar om sitt eget måleri och sin pedagogik. Hon beskriver de kurser hon hållit på SRF. SRF är ju en synskadeförening, men det behövs ändå bildkompetens i föreningen. Det finns också deltagare som saknar att måla och inte tror att de längre kan. Så det jag har gjort med mina cirklar är att vara kravlös. Hon beskriver hur hon ibland bestämmer åt deltagare som känner stora krav på sig själva att tavlan de ska måla inte får föreställa någonting. Då vet hon att de kan släppa loss. Hon ger också oftast ett tema att måla kring, men vill man göra något annat är det också okej. Det ska vara inspirerande, det ska vara roligt och det ska ge någonting. Emma hittade olika vägar för att lägga upp kurserna på ett sätt som passade synskadade. Hon köpte in en perm med bilduppgifter riktade till mellanstadielärare och hittade ett udda material som visade sig vara riktigt användbart. Vi köpte in vaxsnören. De är lite klibbiga och så fäster man dem på pappret. På så vis kunde de som inte ser men ändå kommer ihåg hur färger ser ut använda vaxsnöre för att placera färgen och bygga bilder. Det var väldigt lyckat. Det är mycket att tänka på för att få det att fungera bra när man jobbar med synskadade, förklarar Emma. Kontraster är bra, som svart och gult, medan kombinationen rött och grönt är svår. Pasteller är också svåra att uppfatta, särskilt ljusgrönt, tycker Emma, som många gånger trott att hon använt vitt, men sen förstått att det varit ljusgrönt. Man måste vara noggrann. Emma pratar också om lera som ett bra konstmaterial. Hon har jobbat med lufttorkande lera i flera teman som kursledare. Majblommor, människoskulpturer, djur, skålar. Hon menar att måleri av naturliga skäl inte alltid är det bästa för synskadade. Men att många som inte ser någonting kan vara jätteduktiga med lera. Victoria håller med. Hon är själv keramiker och har lett många keramikkurser med SRF. Vid ett tillfälle sa en deltagare att hennes figur inte var rund. Jag sa emot, menade att den var perfekt. Hon insisterade på att det fanns en bula, men jag såg inte det med mina ögon. Sen när jag gick fram och kände på leran så upptäckte jag bulan. Ja, Jag sa ju det, menade kvinnan. Hennes händer var bättre än mina ögon. Och då är jag ändå keramiker. Från att tidigare ha varit cirkelledare på SRF har Emma nu börjat som cirkelledare på ABFs allmänna kurser. Hon har här haft kurs i måleri och collageteknik och planerar nu för kurser i intuitivt måleri och kreativa porträtt. Kurserna i ABFs lokaler kan både synskadade och seende gå, men de kostar pengar, till skillnad från de kurser hon höll på SRF. Det tycker hon innebär att hon bör ställa högre krav på sig själv. Och det hårda jobbet har gett resultat. De har varit jättenöjda med dig, säger Victoria. Det är en bekräftelse Emma också fått från andra håll. Hon är duktig på att inspirera och engagera och har en förmåga att lyfta människor och inge hopp. Alla kan. Emma tycker att hon till största delen är som vilken lärare som helst och vill inte lägga fokus på sin synskadade. Hon säger till sina deltagare att hon är extremt närsynt och därför behöver komma väldigt nära. Vissa begränsningar känner hon dock. Jag har varit lite nervös att någon ska vilja ha hjälp att måla ansikten, för det målar inte jag om jag kan undvika det. Det är så lätt att göra fel och så ser jag inte alltid om det blir fläckar på golvet. Något som skiljer sig åt från de olika grupperna hon undervisat är att seende behöver mycket mindre hjälp att hitta rätt färg och har lättare att plocka undan och torka upp. I övrigt ser undervisningen likadan ut. Jag är verbal och jag skickar runt exempelbilder. Det funkar för alla. Det finns fördelar med synskadan också. Emma tror att deltagarna tycker att det kan vara avslappnande att måla med någon som har synfel. Hon menar att hon själv har fått ta sig igenom ganska stora svårigheter och därför kan ha en rätt avslappnad syn på vissa saker. Man lyfter blicken. Kan hon, så kan väl jag. Så tror jag att de tänker. För det är inte så mycket som Emma inte klarar själv. Victoria har som en del av sitt jobb att serva cirkelledarna och genom att ställa frågor till Emma kan hon få allt att lättare flyta på. Vill du att jag ställer fram färger? Ska jag ta bort något som är i vägen? Ska jag ta fram extra verktyg? Det som Emma behöver fixar jag, men så är det för alla kursledare. Jag finns tillgänglig om det är något. Hon uppmuntrar även Emma att skapa egna kurser utifrån eget intresse. Det är inte alltid man får deltagare till kurserna, men kursförslag uppskattas alltid. Emma är verksam konstnär inom SKKF, alltså Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening. I år firar punktskriften 200 år och det uppmärksammar man genom en utställning med konstuttryck i form av broderier, keramik, luffarslöjd och måleri. Allt ska vara taktilt. Utställningen började i Sandviken i februari och flyttas sen genom landet. Med en punktskriftsbokstav på varje tavla visar man hela alfabetet. Emma har gjort E och D. Hon har använt tablettkartor där groparna symboliserar de oanvända punkterna medan de upphöjda är själva bokstaven. Det är vansinnigt mycket lim och akrylfärg. Elefanten på bilden med E är gjord med hjälp av en disktrasa. En udda fingervante blev hatt. Inspirationen kommer från 5 myror är fler än 4 elefanter. SKKF gör många utställningar och har även ordnat studiecirklar med att vika papper. Det är ett bra ämne som alla kan jobba med, menar Emma. Förutom det egna konstnärskapet jobbar Emma i föreningar för funktionsrätt och sitter i styrelsen för SRF Karlstad med omnejd. Det är mycket jobb, men att ha kurser tycker hon är kul. Och om tiden räcker till blir det ännu fler. Jag gillar att jobba taktilt. Kurser i mixed media vore roligt. Bildtext. Emma Lind till vänster och Victoria Olsén i ABFs lokaler i Karlstad planerar tillsammans de målarkurser som Emma leder. Det är Emmas tavlor som syns ovanför soffan. Syntolkning. Emma och Victoria sitter i en soffa och ler mot kameran. Bildtext. De klibbiga vaxsnörerna fäster bra på pappret och fungerar som mall så att den som inte ser ska veta var hen ska placera de olika färgerna. Syntolkning. På ett bord ligger papper med flerfärgade vaxsnören och i en kartong finns kritor och intill dem en sax. Bildtext. Det är viktigt att tänka på vilka färger man använder om man som synskadad vill måla, säger Emma Lind. Syntolkning. Emma står och ler och håller i en teckning av en blomma och en färgburk framför den. Bildtext. Emma Lind har formgett verk med bokstäverna D och E till utställningen som firar punktskriftens 200-årsjubileum. Syntolkning. En blå kvadrat med en delfin som hoppar upp ur vattnet. På ytan finns bokstaven D. Bildtext. För att få det rätta taktila uttrycket har Emma bland annat använt en disktrasa och en fingervante. Syntolkning. Två ljusrosa elefanter står och håller upp bokstaven E med sina snablar. Den ena bokstaven är i punktskrift och den andra i svartskrift. 6. Blind cooking. Kadi från Katrineholm och Lilly från Eskilstuna har startat YouTube-kanalen Blind Cooking. De vill dela med sig av sitt stora intresse för matlagning och ge tips till synnedsatta. Skrivet av Lena Frändberg. Lilian Hansen, Lilly, och Kadia Lamin Kamara, Kadi, älskar att laga mat. De lever båda med synnedsättning. Lilly är blind sedan födseln och Kadi ser 4%. Att de inte kan se har dock inte hindrat dem i köket. Matlagningsintresset har de haft länge, men när de träffades och började bjuda varandra på mat föddes en helt ny idé. När Kadi föreslog att vi skulle ta det ett steg vidare och göra en videokanal om matlagning så nappade jag. Tanken med kanalen är att vi ska dela med oss av vårt intresse och visa att man kan laga mat även om man har nedsatt syn, säger Lilly. När denna text skrivs i början av april 2025 finns det 9 videor att se på Lillys och Kadis YouTube-kanal Blind Cooking, In the Kitchen with Kadi and Lilly. Den första publicerades i december och idag har de 158 prenumeranter från olika delar av världen. Nya videor läggs upp kontinuerligt. Vi pratar engelska för att nå människor i alla länder. Våra följare kommer bland annat från Sverige, Storbritannien, USA och Sierra Leone där jag har mitt ursprung, säger Kadi. Kadi och Lilly lagar inte någon särskild typ av mat utan hämtar sin inspiration från olika håll. Majssoppa med kikärtor, lax med fetaost och äppeldessert är exempel på mat som tillagats i kanalen hittills. Steg för steg visas hela processen från råvaror till färdig maträtt. Följarna får se hur Kadi och Lilly tar sig an de utmaningar det innebär att laga mat med en synnedsättning. Ingredienser mäts upp genom att känna på markeringarna på insidan av måtten. Ett särskilt kärl ställs fram för skal och annat som ska slängas. Grönsaker skärs upp på ett säkert sätt. Kadi håller till exempel grönsakerna i ena handen medan hon skär med den andra. Och på så sätt känner hon att hon har kontroll över förloppet. Som synnedsatt använder man enligt Kadi och Lilly i hög grad övriga sinnen. Hörsel, doft, smak och känsel när man lagar mat. Det hörs när det börjar fräsa i stekpannan. Och vibrationen i kastrullens handtag talar om att vattnet eller maten börjar koka. Doft och smak används flitigt och även händerna. Med hjälp av fingrarna kan man kontrollera när rätt mängd av en vara hälls upp eller vad det är för ingrediens som används. Eftersom vi använder händerna så mycket i köket så måste vi naturligtvis vara väldigt noga med handhygienen. Men det gäller ju alla som lagar mat, säger Lilly. Något som kan vara knepigt är att lägga upp maten på ett snyggt sätt. Lilly har aldrig haft någon syn så hon kan inte göra sig en bild av hur det ska se ut. Den som ser inläggen i kanalen kan dock konstatera att både Kadi och Lilly lyckas väl även med det estetiska. Vi gör så gott vi kan. Det är något vi vill sprida, att det inte behöver bli perfekt utan good enough räcker. Våga testa och tappa inte sugen om det blir fel någon gång. Det blir det för alla, även för seende, säger Lilly. Kadi och Lilly har många tips på bra köksredskap för både synnedsatta och för andra. Lilly använder till exempel sin slow cooker mycket. De finns i olika varianter och hon har valt en enkel sort med ett vred som vrids till önskad temperatur. De är lätta att använda utan att bränna sig. Locket gör att maten inte sprätter ut. Ingenting bränner heller fast eller kokar över. I YouTube-kanalen kan man se hur det går till i praktiken när Lilly gör majssoppa i sin slow cooker. Den är också bra att göra storkok i, vilket passar mig eftersom jag behöver ta med matlådor till jobbet. Slowcookern sköter sig själv och jag kan göra annat när maten står och puttrar, säger Lilly. Ett redskap som Kadi rekommenderar är etikettläsningssystemet Penny Talks som hon bland annat använder till sina kryddor. Man fäster en etikett på kryddburken och spelar in ett meddelande, alltså kryddans namn, via en mikrofon. Och när det är dags för att använda kryddan hålls pennan mot etiketten. Jag älskar det. Det förenklar matlagningen för mig eftersom alla kryddburkar ser likadana ut. Man kan dofta på kryddorna också, men med etikettläsaren är man säker på att det blir rätt, säger Kadi. Lilly använder istället punktskrift för att märka upp maten. Hon är van vid det systemet och tycker att det fungerar utmärkt även i köket. Hon försöker märka vart efter varorna köps hem, men använder också appen Be My Eyes som fotograferar etiketterna och läser upp dem. Till sin våg har hon en särskild app. Det är roligt att visa att vi två gör på olika sätt i köket trots att vi har samma utmaning med synnedsättning. Kadi har sina tricks och jag har mina, säger Lilly. Recepten som Kadi och Lilly valt ut för perspektivsläsare knyter an till deras respektive ursprung. Lilly har sina rötter i norra Sverige och har valt laxfilé med hjortronsås. Kadi har valt en kycklinggryta med okra. Okra är en relativt okänd grönsak i Sverige, men den används flitigt i Sierra Leone där Kadi är född. Den finns att köpa i Sverige, ofta fryst. Ett annat namn på den är bamia, men här i Sverige står det okra på paketet. När jag efterfrågade okra i en affär beställde de hem den och sen sålde allt de köpte in snart slut. Den är god och populär i många länder, säger Kadi. Följarna har blivit allt fler sedan Blind Cooking startade i slutet av förra året. YouTube-kanalen vänder sig till alla med intresse för matlagning och det är också många seende som följer den. Som synnedsatt kan man inte själv se de videor man lägger upp. Det är enligt både Kadi och Lilly en stor utmaning att ändå våga göra det. De är också medvetna om att det finns risk för negativ respons och hatkommentarer. Det har inte hänt än, men är något de försöker vara beredda på. Under blogginläggen finns det idag bara lovord och positiva kommentarer. Det inspirerar till nya videor. Framförallt inspirerar Lilly och Kadi varann. Vi trivs i varandras sällskap och gör detta för att det är roligt. Vi pratar, skrattar, umgås och har kul när vi lagar mat, säger Lilly. Bildtext: Kadi fräser grönsaker. Syntolkning: hon står vid spisen i ett läderförkläde. På spisen står en stekpanna och en kastrull. På en tallrik ligger redskap för att röra med. Bildtext: etikettläsningssystemet Penny Talks, fiffigt. Syntolkning: Kadi håller en Penny Talks mot en text. Bildtext: separator för äggula, lika fiffigt. Syntolkning: en hand håller ett ägg över en separator för ägg. Bildtext: köksvåg Electrolux BKS1 med app på telefonen. Syntolkning: två foton visar vågen och appen. Vågen har en digital display. Bildtext: plastburkar för kryddportioner förberedda. Syntolkning: på en bänk står plastburkar, några med en blå lapp på locket. Bildtext: Lilly till vänster och Kadi vill med sin YouTube-kanal inspirera andra och visa att det går att laga god mat även om man inte ser. Syntolkning: de två står i köket och ler in i kameran med förkläden på sig. Bildtext: chokladdessert med ögon. Syntolkning: ett glas med en mörk röra i och på ytan ligger två konstgjorda chokladögon. Recept på kycklinggryta med okra, 4-6 portioner. Ingredienser: 400 gram fryst okra, 1 deciliter olja, 2 stora gula lökar, 2 hela tomater, 2 vitlöksklyftor, 3 matskedar tomatpuré, 700 gram kycklinglårfilé, 3 matskedar allroundkrydda Santa Maria, 1 kryddmått cayennepeppar. Gör så här: tina och skölj okran, skär i mindre bitar. Skölj kycklingfiléerna och marinera med en matsked allroundkrydda i 30 minuter. Stek kycklingen i oljan minst 4 minuter per sida. Ta upp kycklingfiléerna och låt dem vila. Skiva lök och hacka vitlöken. Stek detta i den kvarvarande oljan i cirka 5 minuter. Skiva tomater och tillsätt dem. Låt puttra några minuter. Tillsätt 2 matskedar allroundkrydda samt cayennepeppar. Rör om. Tillsätt 3 matskedar tomatpuré och rör om. Tillsätt de stekta kycklingfiléerna. Tillsätt 1 deciliter kokande vatten och därefter okra. Rör om och låt koka under lock på svag värme cirka 10 minuter. Servera med kokt ris och grönsallad. Laxfilé med hjortronsås och ångad sparris, 4 portioner. Ingredienser: 4 laxfiléer, 1 matsked citronpeppar, 2 deciliter crème fraîche, 1,5 deciliter hjortronsylt, 12 gröna sparris, olivolja, salt och peppar. Gör så här. Tina och skölj laxfiléerna. Smörj en undsäker form och lägg laxfiléerna i formen. Salta och krydda med citronpeppar. Stek laxen i ugn på 200 grader i cirka 15 minuter. Blanda crème fraîche med hjortronsylt och smaka av såsen med salt och peppar. Ställ kallt en stund. Att ånga sparris går lätt om du har en kastrull med ånginsats. Häll vatten i kastrullen och lägg sparris i ånginsatsen. Låt koka cirka 5 minuter. Ringla olivolja över den ångade sparrisen. Servera laxen med hjortronsåsen, kokt potatis och ångad sparris. 7. Nu har vi kommit in på tema syntolkning som omfattar flera artiklar. Den första artikeln: Lotta syntolkar arkitektur. Dotterns hjärtstopp förändrade livet. Innan min dotter Maja drabbades av hjärtstopp och förlorade synen visste jag inte att syntolkning fanns. Det säger arkitekten Lotta Svan, numera utbildad syntolk. Syntolkad arkitektur har blivit något av hennes signum. Skrivet av Anna Renberg. Lotta Svan har just avslutat en syntolkad rundvandring på Synskadade konstnärers och konsthantverkares förenings stora utställning i Göteborg, där hon beskrivit tavlor, skulpturer och konsthantverk på ett levande och konkret sätt. Hon har även beskrivit själva Kronhuset, en vacker röd tegelbyggnad från 1600-talet. Det är kanske inte så märkligt att Lotta syntolkar även miljön där konsten visas, eftersom hon är arkitekt och alltid har lagt märke till detaljer, färger och former. Det märkliga är snarare att hon valt att utbilda sig till syntolk, ett yrke som hon för ett par år sedan inte visste fanns. Någon vecka senare ses vi på stadsbyggnadskontoret i Lund, där Lotta jobbar sedan i höstas. Jag granskar bygglovsansökningar men är också kopplad till ett team som ska utveckla förvaltningens metoder kring tillgänglighet. Från Lund far vi till Majas och Mareks röda lilla stuga utanför Hör. När Lotta får se henne utropar hon: "Där är Maja!" med rösten full av glädje. Det är verkligen så att jag spritter till av lycka varje gång jag ser henne. Här står hon med jord, svett, sol och harmoni mot alla odds och upplever detta. Det är fantastiskt. Varje år drabbas cirka 8500 personer av hjärtstopp i Sverige. Den drabbade förlorar medvetandet inom några få minuter. För varje minut som går utan hjärt-lungräddning minskar chansen att överleva med 10%. Vi vet egentligen inte hur länge Majas hjärta stod still. Det måste ha varit minst 20 minuter, berättar Lotta. Sommaren 2022 har familjen Svan nyligen tagit sig igenom en traumatisk och svår period. Majas storebror Frans har gått en tuff fight med döden på grund av en hjärntumör. Men nu är han frisk och familjen, Lotta, Frans, Maja och Majas fästman Marek är på sommarstället. Egentligen skulle Frans redan ha återvänt till sin sambo i Kanada. Istället ska han få hjälpa till att rädda livet på sin syster. Men det vet han ännu ingenting om. Lotta själv har sagt upp sig från sitt jobb som bygglovsarkitekt i Malmö. Hon ska börja ett nytt jobb efter semestern. Hon vill ha en förändring. Det kommer hon att få med besked. Och Maja och Marek har denna sommar bestämt sig för att köpa hus och bilda familj. Nu sitter Lotta och Maja framför den öppna spisen, lägger patiens och småpratar. De har haft en underbar dag och känner sig glada och tacksamma. De känner att nu kan det bara bli bättre. Sen går Maja till den andra stugan där Marek redan gått och lagt sig. Lotta låser ytterdörren och går och lägger sig. Jag vaknade tidigt nästa morgon av ett hysteriskt bultande på dörren och Marek som skrek att Maja svimmat. Frans insåg allvaret, ropade till Lotta att ringa 112, rusade ner till Maja och började göra hjärtkompressioner. Många dyrbara minuter förflöt innan ambulanspersonalen kom fram och fick igång hjärtat. Under ett par veckor visste ingen om hon skulle överleva. Det enda som visade att Maja inte var borta var svagt pulserande kurvor på maskinen hon var kopplad till. Läkarna sa att långvarig syrebrist ger stora skador på hjärnan. Men magnetröntgen visade grå zoner som de inte kunde tolka. De beslöt att göra vad de kunde för att förhindra ytterligare skador av syrebristen. Innan dess hade vi varit som i en bubbla där allt stod still. Men när vi hörde om de grå zonerna tändes hoppets låga. Det är vår Maja det som kämpar för sitt liv i de zonerna. Genom hela Majas sjukdomsperiod hjälps Lotta, Frans och Marek åt att hålla modet uppe. De vägrar ta ut någon sorg i förväg. Istället väljer de medvetet att ta ut glädjen i förskott över att Maja kommer att överleva. Det kändes viktigt att skapa en hoppfull stämning inne hos Maja. När en ny läkare kom in och sa något i stil med att hjärnan har fått stora skador, följde Lotta efter läkaren ut ur rummet och sa lugnt: vi utgår från att Maja hör vartenda ord och hon ska inte behöva höra sånt när hon kämpar för sitt liv. Vi berättade härliga minnen för Maja och Marek pratade om deras planer på huset de ville skaffa och vad de ska odla i sin trädgård. Vi byggde upp en liten värld av musik för Maja med fågelkvitter från skogen och sånger hon tycker om. När hon fortfarande knappt gjort några tecken alls på att hon var medveten om deras närvaro satt Lotta och sjöng: du är det vackraste jag vet, du är den finaste i världen. Då började tårarna forsa på Maja. Jag fattar att hon hör mig och reagerar, säger Lotta och gråtskrattar. Även Majas tårar börjar flöda vid minnet. Långt innan talet kom tillbaka med ett ord i taget, sedan två ordsmeningar, därefter tre ord, så kunde Maja nynna med i sångerna i exakt rätt tonart. Varje litet framsteg gjorde oss så lyckliga, säger Lotta. Marek hade tipsat om affirmationer. De stunder Lotta inte satt på sjukhuset gick hon ner till havet med sin hund och föreställde sig hur hon och Maja går längs stranden och håller varann i handen. Vågorna brusar, de kisar mot solen och skrattar tillsammans. Jag hade den bilden så tydlig för mig att det gav en inre styrka. Det sättet att tänka genomsyrade även Marek. Grejen är att det håller i sig. Folk frågade hur hon orkade. Men för henne fanns inget alternativ. Jag har varit utbränd, grubblat och fastnat i negativa tankebanor tidigare i livet. Men nu besitter jag en råstyrka som handlar om att jag vill göra Majas liv så bra som möjligt. När Maja vaknade upp efter att ha svävat mellan liv och död i tre veckor visste ingen vilka konsekvenser hjärtstoppet hade orsakat. Vi insåg rätt snart att hon inte såg. Hon hade också kognitiva nedsättningar och behövde lära in allt från början. Jag ser suddigt, grumligt, kan urskilja färger, ljus och mörker, men inga detaljer överhuvudtaget, beskriver Maja sin synskada. Lotta började beskriva omvärlden för Maja. Av en lycklig slump läste Lotta om en utbildning till syntolk på Fällingsbro folkhögskola. Lotta sökte och kom in hösten 2023. Det gav mig sån glädje att känna att jag kan dela med mig av visuella intryck till de som själva inte ser. Lotta startade eget som syntolk och arkitekt och snart tog hennes signum form. Vid ett tillfälle följde hon med en vän som gått på många syntolkade föreställningar på Malmöoperan. När Lotta beskrev hur teatersalongen såg ut med skulpturer, material och glittrande ljuskronor utbrast vännen: "Det här är ju inte klokt. Jag har varit här massor av gånger, men detta hade jag ingen aning om." Vid ett annat tillfälle skulle Lottas kör ge en konsert i Johanneskyrkan i Malmö. Hon hade bjudit in vänner från SRF och frågade om de ville komma tidigare och få kyrkan syntolkad för sig. Det blev uppskattat och Lotta kände att hennes intresse för arkitektur, design och historia är något hon kan bidra med som syntolk. Genom kombinationen av sina yrken har hon upptäckt ett demokratiskt problem. Kommunens detaljplaneförslag ska ut på samråd så att medborgarna kan tycka till. När det gick upp för mig att synskadade inte har möjlighet att ta del av denna medborgerliga rättighet blev jag upprörd och började ringa runt. "Det finns mycket jag vill vara med och påverka kring funktionsrätt", säger Lotta, som gärna blir en spelare från kommunens sida i det kommunala funktionsrättsrådet och en dialogkontakt med de olika organisationer som representerar funktionsnedsättning. Engagemanget går inte att ta miste på. Solen har nästan försvunnit från trädgården och det är hög tid att fotografera mor och dotter innan ljuset är borta. I närheten ligger en vacker liten sjö och bilden av Lottas affirmation blir faktiskt verklighet. Där går mor och dotter längs sjökanten och utstrålar livsglädje och harmoni. Den här solskenshistorien hade inte varit det minsta ljus om sorgen över vad som gått förlorat hade fått ta över handen. Vi har kunnat ta fasta på glädjen över vartenda framsteg. Och det ger oss alla sån styrka, säger Lotta om hjärtstoppet som har präglat hela familjen. Hur påverkar allt detta era liv idag? Med nya perspektiv förändras mycket i tillvaron. Syntolkning har blivit en passion och jag har hittat tillbaka till glädjen i mitt jobb som bygglovsarkitekt. Jag är en mycket gladare människa nu än innan. Jag bestämmer själv hur jag vill känna och fyller hela tiden på med glädje och tacksamhet. Jag ser inte ansikten längre, men jag ser hjärtan istället, säger Maja. Bildtext. Hon är den mest omtänksamma människa som finns, otroligt generös, ställer i princip alltid upp den bästa mamman. Lotta gråtskrattar. Det var väldigt vackert. Syntolkning, liten porträttbild. De två kvinnorna ler och står i kvällssolen. Bildtext. Syntolkning betyder allt för att se tvådimensionella saker. Jag kan inte se en film, bild eller ansikte. Jag ser till exempel bara färgerna i en film. Och dialogen hjälper inte hela vägen. Syntolkning är avgörande för att jag ska förstå, säger Maja Svan. Syntolkning. Stort halvkroppsfotografi. De två kvinnorna ler och står i kvällssolen. Bildtext. Maja och Marek hade redan före hjärtstoppet bestämt att köpa hus och bilda familj. Det är inte Majas ögon som tagit skada utan synskadan sitter i hjärnan och kallas kortikal blindhet eller hjärnblindhet. Syntolkning. Marek ligger i Majas knä och ser rakt upp mot henne. Hon ser rakt ner på honom. De är utomhus. Bildtext. I användarområdet på utbildningen pratar man med fantastiskt kloka synskadade och blinda. Det finns de som blir irriterade om syntolkare är för detaljerade. De flesta jag pratat med hittills har fått en förvärvad synskada senare i livet. Jag har inte varit igång så länge, men jag har fått många möjligheter att praktisera mycket på kort tid. Det handlar om att med få ord och förtydliga sammanhang, vad som sker, ansiktsuttryck och blickar eller andra beskrivande detaljer, säger Lotta. Syntolkning. De två kvinnorna vandrar längs en sjö. Mamman går lite före och ledsagar sin dotter. 8. En amerikansk pionjär inom syntolkning. Joel Snyder har varit verksam som syntolk i över 40 år. Han beskriver syntolkning som en egen litterär genre, en slags poesi. Även om artificiell intelligens är här för att stanna, menar Snyder att syntolkning är ett komplext hantverk som en maskin inte klarar att utföra på samma nivå som en människa. Skrivet av Sara Shamlow. Allt började för nästan 5 decennier sedan. Joel, som har en bakgrund inom teater och skådespeleri, läste in talböcker för Library of Congress. Varje söndag läste han även högt ur Washington Post för personer med synnedsättning. Förutom att läsa beskrev han bilderna i tidningen. Särskilt utmanande tyckte han det var att beskriva seriestripparna som var populära på den här tiden. Det var här intresset för att förmedla synintryck till personer med synnedsättning väcktes. Sedan 1981 har Joel Snyder varit verksam som syntolk. Han är ordförande i Audio Description Associates, som i sin tur ligger under en av USA:s två stora synskadeorganisationer, The American Council of the Blind, ACB. ACB driver ett syntolkningsprojekt som Snyder är initiativtagare till. Han har en doktorsexamen i syntolkning och tillgänglighet från universitetet i Barcelona. Han utbildar nya syntolkar runt om i världen samt föreläser om syntolkning. Snyder har även skrivit en praktisk handledning i syntolkning. The Visual Made Verbal, a Comprehensive Training Manual and Guide to the History and Applications of Audio Description, utgiven av ACB. Boken har i dagsläget översatts till 7 språk och finns tillgänglig som talbok, punktskriftsbok och digitalt. En uppdaterad version är på gång, liksom en svensk översättning. Syntolkning handlar om att beskriva synintryck för en person som har synnedsättning. Det engelska ordet för syntolkning är audio description. Joel Snyder menar att syntolkning handlar om att se med öronen. Syntolkning är en egen litterär genre. Det är en form av poesi, en haiku. Den erbjuder en muntlig version av det visuella, säger Joel och fortsätter. Haiku, eftersom syntolken måste använda så få ord som möjligt för att förmedla visuella intryck så att alla kan förstå. Barn och vuxna, blinda och synsvaga. Eftersom det nu är några år sedan vi träffade Snyder och artificiell intelligens är på frammarsch, valde jag att kontakta honom igen för några uppföljningsfrågor. Vad tror du om AI och syntolkning? Jag tror att AI är här för att stanna. När det gäller syntolkning ser jag 2 problem. Dels ljudet, dels manuset. De AI-tillverkade rösterna är fortfarande monotona. Det är inte så roligt att lyssna på dem. När det gäller själva syntolkningen är det ett hantverk som AI ännu inte behärskar. Det handlar om att först syntolka från det generella och sen övergå till allt mindre detaljer. Vad ser du som de främsta utmaningarna för syntolkning idag? Syntolkning är relativt okänt. 71 länder uppger att de har syntolkning, men det är tack vare streamingtjänsterna som bidrar till att fler får tillgång till samma syntolkning. Många vet inte vad syntolkning är, eller så har de råkat ut för en dålig syntolkning. En gång var jag med som observatör på en syntolkning. Jag såg att en kvinna tog ur lurarna ur öronen efter en kvart. Efteråt frågade jag varför. Det visade sig att syntolken hade pratat oavbrutet. Det är ett vanligt nybörjarmisstag. Som syntolk måste man påminna sig om att det inte är du som är stjärnan. Men det finns också andra utmaningar som inte skiljer sig från när han började. Rörliga bilder och teater är svårare att syntolka än stillbilder. I framtiden förutspår Snyder att appar för syntolkning kommer att utvecklas allt mer. Han menar också att syntolkning är ett bra sätt att ge inkomst till personer med synnedsättning. De kan skriva manus, läsa in röster och sköta ljudredigeringen, säger han. Bildtext, Joel Snyder. Syntolkning, han ler och ser in i kameran, han har grått skägg och är kal på huvudet. Bildtext, Washington-monumentet är ett välkänt landmärke i Washington DC där Joel Snyder bor och arbetar som syntolk. Syntolkning, ett högt stenmonument med en spets i toppen står i kvällsljus. I förgrunden bilar på en väg. 9. Fler svenska filmer måste syntolkas. Trots möjlighet att söka ekonomiskt stöd väljer få filmdistributörer att syntolka sina filmer. Thomas Johansson, handläggare på Svenska Filminstitutet, säger att en delförklaring kan vara att filmbolagen inte känner till att intresse och efterfrågan finns. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. I januari i år gick Guldbaggegalan av stapeln för 60:e året i rad. Av de 5 filmer som var nominerade i kategorin bästa film var endast en försedd med syntolkningsspår. Något som gjorde cineasten Finn Hellman både förvånad och besviken. När vårens biopremiärer presenterades såg det likadant ut där. Av 17 svenska filmer var bara en syntolkad. Det är inte rimligt. Det här visar tydligt att det system vi har haft nu under många år som bygger på frivillighet inte fungerar, säger Finn. Idag är det filmdistributörerna själva som ansöker om ekonomiskt stöd för att förse filmen med syntolkning eller uppläst textremsa. Finn önskar en ändring av regelverket så att de filmer som får produktionsstöd måste syntolkas. Tekniken har skapat nya möjligheter. Alla som har en smart telefon kan lyssna på syntolkningsspåret i en app utan att andra i biosalongen störs. Det finns också fler utbildade syntolkare än någonsin och begreppet är med i ordlistorna. Finn beskriver det som att utvecklingen går i otakt. Det har hänt en hel del på det här området, men kulturpolitiken står liksom stilla. Det behöver bli tydligt vem som har ansvar, säger han. Thomas Johansson, som arbetar med tillgänglighetsfrågor på Svenska Filminstitutet, säger att det finns en rad möjliga förklaringar till att det ser ut så här. Bland annat brukar de bredaste publikfilmerna, de som ofta syntolkas, släppas under andra halvan av året. Thomas säger också att filmdistributörerna kanske inte är medvetna om att det finns en stor efterfrågan på syntolkad film. Svenska Filminstitutet arbetar aktivt för att dels svenska kvalitetsfilmer, dels fler stora amerikanska filmer ska förses med syntolkningsspår. Vi har inte pratat med alla filmbolag än, men det känns som att de vi pratat med vill ta det här samhällsansvaret, säger Thomas. Finn Hellman vill se en ny kategori på Guldbaggegalan, guldtolken, bästa syntolkning. På så sätt tror han att syntolkningens status skulle kunna höjas. Bildtext. Cineasten Finn Hellman är både förvånad och besviken över hur få filmer som har syntolkningsspår numera. Syntolkning. Finn står i en biosalong med röda stolar. Han har en svart läderjacka och en grå tröja under. Mörkt hår med en tjock lugg. Bildtext. Thomas Johansson, handläggare på Svenska Filminstitutet, tror att filmbolagen inte känner till att efterfrågan på syntolkade filmer finns. Syntolkning. Thomas har grå skäggstubb och grått hår, en mörk skjorta. Syntolkade gudstjänster. Vad är det prästen gör och varför? Norska föreningen KABB vill göra liturgin mer inkluderande genom syntolkade gudstjänster. När projektet startade visade det sig att inte ens vana kyrkobesökare förstår allt som händer. Syntolkning blir en del i en universell utformning, säger Kurt-Ove Mäland, journalist och en av initiativtagarna. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Det var när den kristna synskadeföreningen KABB, Kristent arbeid bland blinde och svagsynte, hade en sommarträff som idén till syntolkade gudstjänster föddes. När deltagarna samlades i kapellet började prästen på eget initiativ sätta ord på vad han gjorde. Först berättade han om prästkläderna, beskrev hur de såg ut och förklarade symboliken, säger Hilde Löfven Grumstad, projektledare och diakon hos KABB. Under samlingen fortsatte prästen syntolka det han gjorde. Han beskrev också hur altaret var smyckat. Många av de blinda som var med sa att det var en fin upplevelse. Då tänkte vi att vi kanske skulle kunna göra något mer av det här, säger Hilde. KABB sökte projektstöd från Norska kyrkorådet. Eftersom en organisation inte ensam kan stå bakom ansökan bjöd föreningen in ett pastorat i Oslo som samarbetspartner. Första steget var att kartlägga behovet av syntolkning. Det är svårt för den som inte ser att avgöra var i lokalen prästen befinner sig och hur hen rör sig eftersom rösten går genom en ljudanläggning, säger Kurt Ove. Hilde frågade två medlemmar i KABB, den ena kyrkomusiker och den andra med bakgrund i kyrkorådet, om de visste vad prästen gör när hen uttalar välsignelsen. Jag beskrev att prästen sträcker ut armarna som för att omfamna församlingen. De visste inte det. De hade aldrig fått det förmedlat. Då kände vi att, oj, här finns ett behov, säger hon. Nu har projektet pågått i ungefär 1,5 år. Målet är att ta fram några enkla steg som kan inspirera de som arbetar i kyrkan att göra sin verksamhet mer inkluderande. Bildtext: Hilde Löfven Grumsta, projektledare och diakon hos KABB. Syntolkning: Hilde har ljust lockigt hår och glasögon. Hon ler mot kameran. Bildtext: Kurt Ove Mäland, journalist och en av initiativtagarna. Syntolkning: Kurt Ove ler brett mot kameran och har en lila tröja. Runt halsen ett silverkors på en kedja. Han sitter på en stol inomhus. 11. Vi fortsätter med synlinjen. Vad är det som ska syntolkas och för vem är frågan den här gången? Många med synnedsättning känner igen sig i de här tankarna. Men det är viktigt att förstå att sådana tankemönster ofta leder till att man förminskar det som faktiskt är viktigt i livet. När man gång på gång sätter sina egna behov åt sidan kan det påverka självbilden negativt, som att ens behov inte riktigt räknas. På synlinjen lyfter rådgivarna ofta just det här, vikten av att inte förminska sig själv. Så här kan du träna på att stå upp för dina behov. Frågan som gör skillnad: vad är det som händer? Och för vem? Det kan låta enkelt, men att ställa dig själv den här frågan i olika situationer kan göra stor skillnad. Den hjälper dig att sätta ord på vad som faktiskt sker och vems behov som blir prioriterade. Låt oss titta på ett konkret exempel. Tänk dig att du har bokat ledsagning i 2 timmar för att ta en härlig promenad i skogen. Här borde svaret på frågan vara: du tar en promenad med ledsagare för din egen skull. I den här situationen är det viktigt att du funderar på och kommunicerar dina önskemål. Hur vill du hålla i ledsagaren? Hur snabbt vill du gå? Vad vill du att ledsagaren syntolkar och i vilken omfattning? Om du inte uttrycker dina behov är det lätt att ledsagaren utgår från sina egna preferenser. Då kanske ni går i ett tempo som inte känns bekvämt för dig. Eller så får du detaljerade beskrivningar av varenda kotte ni passerar medan de stora rötterna och stenarna förblir osagda. Plötsligt förändras hela syftet med promenaden. Det är inte längre för din skull, utan ledsagningen börjar styras av någon annans perspektiv. Övning. Om du vill bättre på att uttrycka dina behov kan du göra den här enkla övningen tillsammans med någon. Säg: kan du göra X för min skull i 3 minuter? Och så byt ut X mot mått du vill. Här är några exempel. Kan du berätta om din hobby i 3 minuter? Kan du lyssna när jag berättar om något kul eller något som känns jobbigt i 3 minuter? Kan du syntolka utsikten från fönstret i 3 minuter? Det kan kännas ovant i början, men varje gång du övar stärker du din förmåga att stå upp för dina behov och visa att de är viktiga. 12. Krönika. De tar livet ifrån oss. Hur kan en handläggare gå rakryggad hem från sitt arbete med vetskapen om att hen tagit friheten ifrån en annan människa? Och det här är skrivet av Emily Paulson. Gång efter annan får jag avslag på min ansökan om ledsagning via LSS. Och detta trots att jag är både blind och rullstolsburen. Jag har gravt synskadade vänner som inte ens orkar ansöka för att de vet att de kommer att få avslag. Jag har färdtjänst, men många av mina blinda vänner blir hänvisade till kollektivtrafiken med motiveringen att de kan resträna. Det känns som att det svenska samhället vill trampa på oss som redan ligger ner. Hur mycket vi än vill vara självständiga så är vi synskadade. Och varenda människa borde förstå att vi behöver hjälp. Beslutsfattarna ser bara en medicinsk diagnos och bryr sig inte om människan bakom journalen. I mitt fall en tjej på 23 år som har drömmar, känslor och allt annat som gör en människa till människa. En tjej som inte kan se eller gå, men som inte vill låta det stoppa henne från att leva ett värdefullt liv. Att inte få stöd av samhället tär på såväl ens fysiska som psykiska hälsa. Att inte kunna träna eller ta en promenad i solen gör att vi långsamt bryts ner. Att vara inlåst i sitt eget hem skulle få vem som helst att börja fundera över det liv man lever. Är meningen att jag aldrig ska kunna flytta hemifrån för att jag är så beroende av mina föräldrar? Är meningen att jag och mina kompisar inte ska kunna göra saker tillsammans för att vi varken får ledsagning eller färdtjänst? Är meningen att jag ska plugga hårt på universitetet i 3 år utan att få veta vad studentlivet egentligen innebär? Medan våra jämnåriga bokar weekendresor till London och Paris drömmer jag och mina vänner om att fika tillsammans på stan. Det handlar om vår frihet och rätt att bestämma över våra egna liv. Ibland undrar jag hur länge jag kommer orka hålla huvudet ovanför vattenytan utan den hjälp jag behöver. Med tanke på hur mycket pengar Sverige pumpar ut till andra länder tycker jag att det är skamligt att inte ta hand om sina egna medborgare. Jag har inte valt att leva med funktionsnedsättning. Och det enda jag ber om är en hjälpande hand. Är det verkligen för mycket begärt? Syntolkning. Emily ler och har en äppelblomklase i sitt hår med 2 flätor. Hon har en rosa tröja som matchar blommorna i håret och blommorna i träden bakom som också är rosa. 13. Välbesökt konstvecka när SKKF ställde ut i Göteborg. Lördagen den 12 april var det äntligen dags för vernissage av utställningen Ljuset inom oss, punktskriften 200 år. 26 konstnärer från föreningen SKKF lät besökarna se, höra, röra och beröras. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Under påskveckan fylldes kronhusbodarna i Göteborg av konst för flera sinnen. Målningar, fotografier, textilkonst och skulpturer visade på ljuset inom oss. Det är medlemmar i SKKF, alltså Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening, som har skapat de 119 verken. Det är tillåtet att känna på alla verk. Det är till och med något som uppmuntras. Till varje verk finns en syntolkning som nås via en QR-kod. Studerande på Fällingsbro folkhögskolas syntolkutbildning har skrivit och läst in en ljudfil för vart och ett av konstverken. Genom utställningen vill konstnärerna lyfta fram vikten av att göra konst tillgänglig för alla. Jag blir helt lycklig när jag får ta del av en kvalitativ syntolkning. Även om jag inte alls kan se konstverket kan jag få en jättefin konstupplevelse. Det känns så viktigt att sprida det, säger Anne Måndotter, ordförande i SKKF och en av utställarna. Förhoppningen är att även seende besökare ska ta del av ljudfilerna för att uppleva konst på ett nytt sätt. Även som fullt seende Kan det vara saker man inte ser i tavlan? Då kan syntolkningen faktiskt hjälpa till, säger Liss Malmborg, konstnär och vice ordförande. Utställningens andra tema är punktskriften 200 år. Jubileet uppmärksammas bland annat med ett gemensamt konstverk som består av 30 tavlor. Varje tavla har en punktskriftsbokstav och en taktil bild av något som börjar på den bokstaven. Lite som en klassisk ABC-bok. Tavlan med bokstaven A pryds av en apa. C illustreras av några citroner i lysande gult. Och på tavlan för V dinglar en ensam vante. Det finns en interaktiv punktskriftshörna där besökarna får prova både att skriva och att läsa. Den som vill kan få en lapp med ett hemligt budskap som bara kan läsas med fingrarna. Tre glada tavlor med punktskriftstema utgör verket Trosbekännelser, signerat Cecilia Ramstedt från Örebro. Med hjälp av spetstrosor har hon skapat rosor, både utslagna och knoppar. Det började med att jag gjorde bokstaven R i punktskrift av små rosor. Jag la ut en bild på Facebook och en kompis läste fel och fick det till punktskriftstrosor istället. Och då började det snurra i skallen på mig av roliga idéer, säger Cecilia, som vill sprida glädje och nyfikenhet med sitt verk. Under den syntolkade visningen på vernissagedagen stannar vi till vid en målning som föreställer ett mörkt hav med en fyr som sprider sitt ljus. Det är verket I See av Micke Rylander. Micke är en av de senast tillkomna medlemmarna i föreningen. När hans syn började bli sämre trodde han att det var slutmålat för hans del. Jag är utbildad art director, designer och fotograf. Jag har jobbat med bilder i stort sett hela mitt liv. Det är en stor del av min värld som håller på att försvinna, säger han. Micke bestämde sig för att göra 50 utställningar innan han blev blind. Nu har han gjort 49 och har inga planer på att sluta. Att få träffa andra konstnärer med synnedsättning har gett honom ny inspiration och en lust att fortsätta skapa. I takt med att jag ser allt sämre har jag börjat söka mig till människor som gör grejer utan att se. Det finns jättemånga människor som inspirerar. Bara i det här huset finns det 26 stycken just nu, säger han och ler varmt. Att arrangera en utställning av den här digniteten innebär ett enormt arbete. Planeringen började när medlemmar från SKKF gjorde ett studiebesök i Kronhusbodarna i samband med SRFs kongress i oktober förra året. Sedan dess har arbetet intensifierats. Hela styrelsen har varit engagerad och vi har haft otroligt fin gemenskap under arbetets gång, säger Liss. Hon är glad och rörd över alla som gett av sin tid och sitt engagemang för att göra projektet möjligt. Att göra ett så här stort arrangemang knyter samman människor, både synskadade och seende. Man ökar förståelsen för varann, säger hon. I slutet av sista utställningsdagen, när det sista panelsamtalet var hållet och de sista besökarna hade gått hem, var det ett gäng trötta men glada konstnärer som började packa ihop sina verk. Gensvaret har varit fantastiskt. Det känns som att vi har nått ut väldigt bra. Eftersom det är påskveckan var vi osäkra på om det skulle komma några besökare eller om alla skulle stanna hemma och äta ägg, säger Anne och berättar att utställningen har varit välbesökt av både göteborgare och turister. Vi har pratat om att även ha syntolkning på engelska nästa gång, säger hon. Bildtext. Konstnären Cecilia Ramstedt beskriver hur hon skapade tavlan Rosengården som ingår i en serie av tre tavlor med det humoristiska namnet Trosbekännelser. Blommorna på tavlorna är nämligen skapade av spetstrosor. Syntolkning. Cecilia står i en rosa blus och känner på en tavla på väggen. Hon har långt hår uppsatt med ett spänne ovanför örat. Bildtext. Konstnären Micke Rylander framför sina tvillingtavlor Angels at my gate och Must be an angel. Syntolkning. Micke står framför tavlorna och håller ut armarna rakt ut från kroppen. Bildtext. Liss Malmborg och Anne Måndotter vid ett par av sina verk. Syntolkning. De två sitter på ett bord och ler rakt in i kameran. De befinner sig i en utställningssal. På bordet framför dem ligger en broderad kudde. Bildtext. konstnären Claes Silberg vid en av sina tavlor At the Mountain of Madness 2. Syntolkning: Claes står och ler intill en tavla. Bildtext: skulpturen Renar av Joni Rokojärvi. Syntolkning: skulpturen är tillverkad av ståltrådar. Det är två renar som springer. I botten en flat sten. Bildtext: rundvandring. Besökare och konstnärer i utställningslokalen med Monica Paulssons broderade jeansjackor. Syntolkning: i taket på galgar hänger jackorna. Runt om går besökare och tittar. Bildtext: konstnären Annette Janke med ledarhunden Mandy som är modell på Annettes två tavlor. Ett närporträtt på Mandys ansikte samt ett självporträtt med Mandy troget väntande vid Annettes fötter. Tavlan med kvinnan i rött är skapad av Emma Lind. Syntolkning: på en stol sitter Annette i en röd T-tröja. Ena armen ligger runt nacken på en svart labrador. På väggen bakom hänger tre olika tavlor. 14. Teknikhörnan. Tentaplugga med ChatGPT. När jag skulle ta två viktiga yrkescertifieringar behövde jag ett effektivt sätt att plugga och någon som kunde förhöra mig. Med hjälp av ChatGPT förvandlade jag mitt kursmaterial till ett quiz och kunde träna både fokuserat och i korta stunder. Här berättar jag hur det gick till. Skrivet av Elias Benani. Jag behövde ta två yrkescertifikat som chefen betalat rätt mycket för. Att kugga på tentorna var inte ett alternativ. Kursmaterialet fanns bara som ett pdf-dokument och ingen i min närhet kunde förhöra mig. För mig som har en synnedsättning är digitalt och strukturerat material extra viktigt. Lösningen blev att använda ChatGPT, vilket visade sig fungera över förväntan. PDF-filen laddade jag upp till ChatGPT tillsammans med en tydlig instruktion. Skapa quiz enbart baserade på innehållet utan att hämta något från nätet. Varje fråga skulle ha 4 svarsalternativ där bara 1 var rätt. Jag svarade genom att ange siffrorna 1-4. Efter varje lämnat svar fick jag återkoppling följt av en kort förklaring och sen nästa fråga. Pluggandet blev både flexibelt och effektivt. Det gick lika bra att plugga i mobilen under en kort paus som att sitta vid datorn en längre stund. När jag började få för många rätta svar bad jag om svårare frågor och fler fällor så att jag verkligen behövde tänka till för att svara rätt. Samma metod fungerar också utmärkt för barnens skolprov. Om läroboken inte finns digitalt räcker det att fotografera de aktuella sidorna. Bilderna laddar jag upp till ChatGPT som skapar quiz utifrån just det innehållet. Att förhöra barnen på deras läxor är annars en utmaning som jag har löst hyfsat bra. ChatGPT kan ju förmedla innehållet i skolboken enbart genom de bilder jag tagit. Hur det gick på tentorna? Med det här sättet klarade jag båda certifieringarna med god marginal. 15. Skriv och utforska poesi. I början av mars dampte ner ett kuvert i postlådan hos alla medlemmar i SRF Stockholms stad. Kuvertet innehöll en bok med titeln Skriv och utforska poesi. Boken bygger på en studiecirkel med samma namn. Boken vill inspirera fler att börja skriva poesi. Skrivet av Sara Shamlo. Sedan våren 2019 håller författaren och SRF-aren Desideria Ljungelin cirkeln Skriv och utforska poesi 2 gånger om året. Deltagarantalet varierar. Som mest har de varit 7 stycken. Många återkommer. När jag startade cirkeln var jag en oerfaren 21-åring med duktig flicka-syndrom. Jag tänkte att jag behövde skapa en cirkel och sköta allt enligt boken. Och jag fick absolut inte begå några misstag, berättar Desideria och skrattar. Mellan träffarna fick deltagarna läsa en bok om poesi. Under sommaruppehållet funderade Desideria på hur hon kunde förbättra cirkeln. Hon bestämde sig för att hitta på egna skrivövningar. Några år och många dikter senare väcktes idén att publicera deltagarnas dikter. Tanken var först att samla dikter i ett häfte och bifoga dem i föreningens nyhetsbrev. Så blev det inte. Det visade sig nämligen att föreningens studieansvariga länge hade haft en dröm om att de själva skulle producera ett studiematerial. Vi lever i en mörk och hemsk värld på många sätt. Tillsammans är vi starka och kreativa. Vi kan sprida det vi har åstadkommit så att fler kan göra samma sak. Det finns en enorm inneboende styrka i det, säger Eva Hildursmark som är ombudsman på SRF Stockholms stad. Många sömnlösa nätter följde då Desideria gick igenom gamla cirkelplaneringar. Hon bad deltagarna att välja ut några dikter. Utmaningen bestod i att göra ett urval med så stor spännvidd som möjligt. Jag ville visa att poesi kan vara så otroligt mycket, för det är en fördom att poesi måste vara de här jättegamla versmåtten med 500 regler. De finns och de har sin charm, men det finns så mycket mer. Ibland väcker poesi starka känslor. Deltagarna måste därför känna sig trygga i att det som sägs under träffarna stannar där. Deltagarna förväntas också visa varann hänsyn på andra sätt. En ljudkänslig person sitter inte in till en som skriver på en punktskriftsmaskin och en person med rullator sitter nära dörren. Det viktiga är inte att alla skrivregler följs till punkt och pricka utan att alla gör något, säger Desideria. En av de nyaste deltagarna är Anne Måndotter. Jag är nybörjaren här i gänget. Jag var med 2 terminer för ett tag sedan. Jag tycker att det är helt fantastiskt att jag som har varit livrädd för att ens försöka skriva poesi blev jätteinspirerad. Desideria och det här härliga gänget var så välkomnande när man kom som ny. Till och med jag lyckades författa lite poesi. Men ibland är det knepigt. Maria Stake berättar att det händer att hon går hem och sliter sitt hår. Men det är en del i utmaningen att tvinga sig själv att skriva. Politisk dikt var inte min grej, men så gör man det ändå. Sen är det jätteinspirerande att komma tillbaka efter 2 veckor och se hur de andra har löst och tolkat samma uppgift. Om, skriv och utforska poesi. Studiematerialet innehåller ett förslag på kursupplägg med olika teman för den som själv vill hålla i en cirkel eller för den som vill lära sig på egen hand. Varje tema inleds med en kort teoridel. Därefter följer ett diktexempel hämtat från cirkeldeltagarnas egna alster. Temat avslutas med förslag på skrivövningar. Exempel på teman är sonett och kärlek. Skriv och utforska poesi går att beställa från SRF Folkbildning på punktskrift, CD-skiva, storstil och e-text. Förhoppningen är att dikterna ska börja användas av SRFs punktskriftsverksamhet. SRF Folkbildning har även skickat ut information till ABF centralt och uppmanat dem att sprida materialet till minoritetsgrupper. Telefonnummer 08 39 90 00. Mailadress folkbildning@srf.nu. Bildtext. Desideria Ljungelin har hållit cirkeln Skriv och utforska poesi 2 gånger om året sedan starten 2019. Syntolkning. Desideria har en orange tröja och ett headset. Hon sitter vid ett bord. Bildtext. Desideria Ljungelin med deltagarna Maria Stake och Dana Viking Vigren. Det är en del i utmaningen att tvinga sig själv att skriva, säger Maria Stake. Syntolkning. De 3 sitter på rad längs ett bord. Bildtext. Anne Måndotter är en nybörjare och tycker att cirkeln är jätteinspirerande. Syntolkning. Hon sitter och håller i en mikrofon som hon talar i. Framför på bordet står ett vattenglas, en kopp och en tallrik. 16. Unga med synnedsättning fyller 50 år. Del 2. Nedslag i US historia. Texten är ett utdrag ur boken Vi gjorde det själva. Unga med synnedsättning 50 år, förtid och samtid. 1986. Det utåtriktade arbetet bestod detta år av en bussturné genom landet. Turnén förbereddes genom 2 temakurser där distriktens representanter fick kunskap i utbildningsfrågor. Kampanjen förbereddes även genom ett praktiskt arbete i en kampanjverkstad. Man gjorde en utställning, skrev pressmeddelanden, skrev nya sånger som handlade om kampanjens tema etc. Den 6 augusti drog slutfasen i kampanjen igång genom att ett arbetsläger genomfördes i Siljansnäs utanför Leksand. Lägerdeltagarna förberedde torgmöten och uppvaktning av länsskolnämnderna som ansvarade för stödet till synskadade elever. Söndagen den 10 augusti rullade bussen iväg från Siljansnäs mot Umeå. Kampanjen hade huvudparollen mot bättre vetande, vilket i och för sig kan tolkas på olika sätt. Ett torgmöte och en uppvaktning hölls i Umeå den 11 augusti. Nästa stopp blev i Sundsvall och i samband med det uppvaktades också länsskolnämnden i Härnösand. Därefter följde ett torgmöte och en uppvaktning i Gävle. Vid uppvaktningen hos länsskolnämnderna efterlystes projekt och idéer för att göra de integrerade elevernas situation så bra som möjligt. US-are från det distrikt där kampanjen för dagen skulle drivas deltog i uppvaktning och torgmöte. Massmedia bevakade kampanjen och stämningen var god bland de US-are som deltog. Kampanjen tog därefter sikte på Norrköping där konceptet med torgmöte fortsatte medan länsskolnämnden i Linköping uppvaktades. Borås blev nästa anhalt för torgmöte. Länsskolnämnden i Mariestad uppvaktades. Slutmanifestationen förlades till Göteborg. Nu slöt US-are från hela landet upp till ett torgmöte på Götaplatsen. Ett scenprogram skulle ha genomförts i Slottsskogen, men det evenemanget fick inställas på grund av dubbelbokning och ett åskväder. Festmiddag och dans avslutade kampanjen på restaurang Kreta. Utbildningskampanjen anses vara en av de mest lyckade kampanjerna i US-historia. Ett ytterligare led i kampanjen var en film som spelades in 1987. Titta får du se var namnet och filmen var främst tänkt för visning i skolor. US informationsgrupp tog fram ett diskussionsmaterial och filmen såldes sen under flera år. Anders Mattsson som ingick i Riksstyrelsen spelade huvudrollen i filmen. Bildtext. År 1986 rullade en bussturné genom Sverige. Kampanjen hade temat mot bättre vetande och bestod av flera torgmöten för att uppmärksamma utbildningsfrågor och vilket stöd som synskadade elever behövde. Syntolkning av en bild från Västerbottens Folkblad. På ett torg står en man och spelar gitarr. Intill honom står en man och bakom står flera människor under en banderoll som det står mot bättre vetande på. Fotnot. Boken Vi gjorde det själva av Peter Tjernberg kommer ut under våren i flera olika läsformat och blir nu inläst av Thomas Bolme. 17. Inspirerande funktionärsutbildning i Herrljunga. I februari höll SRF en funktionärsutbildning för de distrikt som ingår i västregionen. Information och workshoppar varvades med erfarenhetsutbyte, gemenskap och naturligtvis en mellokväll, skrivet av Isabel Ulfsdotter. Tre gånger per år arrangerar SRF sin uppskattade funktionärsutbildning. En möjlighet för nya medlemmar att både inspireras och nätverka. Deltagarna får veta mer om organisationens historia och även lära sig om mötesteknik, digitala verktyg och vad det innebär att sitta i en styrelse. Utbildningen börjar med en fysisk träff i form av en helgkurs. Därefter följer två digitala träffar. Alla föreläsare och kursledare har själva en synnedsättning och är medlemmar i SRF. I februari i år hade turen kommit till distrikten i Region Väst. 22 deltagare samlades i Herrljunga för både teoretiskt och praktiskt arbete. En av deltagarna var Ulrika Jormhage från Ulricehamn. Hon är nöjd med helgen. Den gav mig väldigt mycket, inte bara information utan även ett sammanhang och en tillhörighet, säger hon. Ulrika har varit medlem i SRF länge, men det var inte förrän ordföranden i hennes distrikt tog kontakt med henne som hon började engagera sig. För mig betyder det mycket att någon sträckt ut en hand, säger hon. Nu är Ulrika på väg mot en styrelsepost i distriktet och känner sig väl rustad för uppdraget. Helena Tellin, som är kassör i SRF Älvsborg, deltog också i utbildningen. Hon tycker att det bästa med helgen var att träffa människor från andra distrikt och utbyta erfarenheter. Robert Lindblom arbetar på Rikskansliet och är ansvarig för utbildningen. Han säger att engagemanget bland de som deltar brukar vara gott. Många kandiderar till styrelseposter i både lokalföreningar och på distriktsnivå. Han säger att det är viktigt att medlemmarna känner att de kan påverka. Efter varje kurs har vi en utvärdering så vi kan finjustera utbildningen och hålla den levande. Vi försöker vara lyhörda för vad deltagarna vill ha, säger han. Bildtext, bild 1. Helene Thelin tycker att det bästa med utbildningen var att ta del av andras erfarenheter. Bildtext, bild 2. Ulrika Jormhage kände att hon inte bara fick information utan också ett sammanhang. Syntolkning, bild 1. Helene Thelin har kort mörkt hår och ler och ser rakt in i kameran. Bild 2. Ulrika Jormhage har mörkt hår längre än till axlarna och blå tröja med små hål i. Hon ler och ser in i kameran. 18. Syskonträff på Almåsa. Att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning innebär ett särskilt syskonskap som både kan ge utmaningar och vara lärorikt. Man kan få ett särskilt band till sitt syskon. Men ibland behöver man också lite hjälp att förstå och hantera olika utmaningar. Då kan det vara bra att träffa andra syskonpar och familjer för att höra hur de hanterar olika svårigheter. Skrivet av Kristin Heli. På syskonträffen som SRF anordnade den 4-5 april på Almåsa fick synskadade barn ta med sig sina seende syskon och föräldrar. Vi började med att jobba med våra olika sinnen, hörsel, smak, känsel, lukt. Synen hoppade vi över så det blev lika förutsättningar för alla. Vi luktade, smakade, lyssnade och kände på olika saker. De som ville fick använda ögonbindel. Vi skapade också olika diskussionsgrupper och diskuterade olika utmaningar. Till exempel vad man behöver tänka på när man har en kompis eller ett syskon som inte ser. Och vad behöver man tänka på när man inte ser och har ett syskon eller en kompis som ser. Det seende syskonet och föräldrarna är vana vid att ledsaga. Men nu fick även de seende prova på att gå med ögonbindel och bli ledsagade. En mycket uppskattad aktivitet som ger mer förståelse. Vi lekte lekar i olika gruppkonstellationer. Det var spännande med syskonbingo för att se vad deltagarna visste om sitt syskon. Vi hade också olika samarbetsövningar där vi fokuserade på likheter, olikheter och styrkor. När man är på Almåsa vill såklart alla barn bada i poolen. Så träffen avslutades med lek och bad. Bildtext. Emma och Bill spelar taktilt twister på syskonträffen. Syntolkning. Två barn på en svart plastyta med flera cirklar i olika färger. De har fötter och händer på olika cirklar. Bildtext. Bill, Fred, Gabriel och Samuel använder sina smaksinnen och smakar på surt, salt och sött med ögonbindel. Syntolkning. Flera barn sitter runt ett bord med ögonbindlar på sig. 19. Min åsikt. Vad händer egentligen på Rikskansliet? Jag läser till min fasa i perspektiv nummer 1 att 3 av förbundsstyrelsens ledamöter hoppar av sina uppdrag med omedelbar verkan. Anledningen är enligt artikeln missnöje med den nya organisationen. Vilken ny organisation, undrar jag som en liten obetydlig medlem nere på gräsrotsnivån som är helt oinformerad i saken. Vi får ingen information om vad som går för sig där uppe på toppen, alltså Rikskansliet, och gapet mellan er och oss gräsrötter ute i landet tycks bara växa. Vad som är mest obehagligt är att organisationen tycks ha drabbats av en tystnadskultur, vilket är ett tecken på rädsla. Jag upplever det som att vår vd, vår förbundsordförande, driver med hjälp av sina anställda personalorganisationen som ett företag och inte som en ideell organisation där alla medlemmar är lika värda. Läs portalparagrafen. Sen är det här med sociala medier. Ska SRF vara en trovärdig förening och ge samtliga medlemmar lika rätt till information är det oetiskt att hänvisa oss till sociala medier som vi kanske varken vill eller orkar sätta oss in i. Det handlar också om säkerhet att inte som synskadad råka klicka på länkar som är skadliga för oss. Nej, återinför Smartlist i en ny tappning som ett alternativ till sociala medier så att alla som har lite datavana kan få vara med i olika grupper. Svar av Niklas Mattsson, förbundsordförande. Det här med information är inte lätt. Några av oss använder sociala medier och andra använder hellre mejl. Vi är helt enkelt vana vid olika verktyg. Exempelvis har jag ingen aning om vad smartlist är. Vi är alltså olika och kan olika saker. Det betyder inte att vi undanhåller information. Vi skickar mejl, vi skriver i perspektiv och i ordförande nytt. Det råder absolut ingen tystnadskultur i SRF. Det som hände på förbundsstyrelsens möte i februari var att vi fattade beslut om delegationsordningen. Ett beslut som görs vid behov och minst en gång när en ny mandatperiod startar. Styrelsen var oense om innehållet i den, och så är det med beslut ibland. Att man är oense och får rösta. Det styrelsen röstade om var tre punkter som flyttades från att beslutas av kanslichefen till att beslutas av förbundsstyrelsen. Dessa var väsentliga förändringar av organisationen på rikskansliet, anställning av chefer och lönesättning av chefer. Gör din röst hörd. Maila din insändare eller ditt debattinlägg till perspektiv@srf.nu eller posta ett brev till SRF Perspektiv 12288 Enskede. Insänt material tas med i mån av plats. Skriv max 1300 tecken inklusive mellanrum. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera texten. 20. Fyllnadsvalet flyttas fram till oktober. 5 vakanta poster i förbundsstyrelsen. Som Perspektiv tidigare rapporterat valde 3 ledamöter i förbundsstyrelsen, Per Karlström, Dan Andersson och Jenny Näslund, att kliva av sina uppdrag på grund av oenighet med styrelsens beslut. I april stod det klart att ytterligare 2 ledamöter, Maria Torstensson och Erika Hudson, lämnar sina uppdrag eftersom de fått jobb inom organisationen och därmed inte får sitta i förbundsstyrelsen. Enligt stadgarna är det organisationsrådet som sköter fyllnadsval. Från början var planen att valet skulle hållas på organisationsrådet i juni. Men valberedningen har nu bett om mer tid att finna lämpliga kandidater. Det innebär att styrelsen kommer att vara fulltalig först i oktober. Det är inte bra att det går så lång tid. Det är verkligen inte optimalt, säger förbundsordförande Niklas Mattsson. Torbjörn Sjörén, sammankallande i valberedningen, är hoppfull men beskriver situationen som tuff. Något liknande har aldrig hänt i organisationens historia, säger han. Torbjörn upplever också att medlemmar drar sig för att kandidera till de vakanta posterna. Man vill inte riktigt sticka in näsan i getingboet. Det är den uppfattning jag har fått, säger han. I skrivande stund har 8 personer meddelat att de ställer upp för fyllnadsval. Den 1 augusti stänger nomineringen, så än finns det tid. Till följd av den rådande situationen har 5 distrikt krävt att organisationsrådet beslutar om en extra kongress. Ett beslut som kommer att vara fattat när tidningen kommer ut. Det blir tufft för organisationen att få ihop det, men jag har gott hopp om att det ska bli bra till slut ändå, säger Torbjörn. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. 21. Juristen reder ut. Du vet väl om att du kan få juridisk rådgivning? Du vet väl om att du som medlem i SRF alltid kan höra av dig till vår förbundsjurist om du har juridiska frågor angående stöd och rättigheter som synskadad? Anna Kvarnströms telefontid är vardagar klockan 13-16. Just nu letar hon efter erfarenheter från de som anmält konsumentärenden till Allmänna reklamationsnämnden och inte använder dator eller kan läsa svartskrift. Hör gärna av dig om du i en sån situation har erbjudits adekvat stöd för att anmäla eller om du tvärtom haft problem på grund av att ett sånt stöd saknades när du gjorde din anmälan. 22. Vi fortsätter med svepet. Uttalande angående färdtjänst från SRF Skellefteå. På sitt årsmöte den 19 mars antog SRF Skellefteå ett uttalande rörande situationen för synskadade personer som använder färdtjänst. Även i Skellefteå har medlemmar i SRF fått känna av den allt mer åtstramade politiken kring färdtjänsttillstånd. I uttalandet lyfts att en person med synnedsättning kan nyttja kollektivtrafik ibland om det handlar om en inövad och trygg sträcka. Det verkar socialnämnden i kommunen inte hålla med om. Ordföranden för nämnden har i kommunfullmäktige sagt att det inte finns någon person med färdtjänst som åker kollektivtrafik samt att om någon ändå gör det så borde det anmälas. Många medlemmar i SRF Skellefteå känner oro över detta och det finns också minst en person som fått sitt tillstånd indraget på grund av att en handläggare hade sett hen åka buss vid ett tillfälle. Här följer ett utdrag från SRF Skellefteås uttalande, citat. Vi i Synskadades Riksförbund Skellefteå kräver att kommunen ändrar kurs mot en mera human process då det gäller färdtjänsttillstånd, där man ser utanför de snäva byråkratiska ramar som inte tar hänsyn till att det är människor och deras frihet det handlar om. Detta i väntan på att regeringen kanske äntligen vaknar till och gör något åt lagstiftningen på det här området. Slutcitat. Värmlands län, 90 år. Söndagen den 2 februari samlades ett 60-tal personer, medlemmar och inbjudna för att högtidlighålla Synskadades Riksförbund Värmlands läns 90-årsjubileum. Man samlades i Kristinasalen på Stadshotellet i Kristinehamn. Där bjöds deltagarna på en trerätters middag. Maten varvades med tal och en del historia och underhållning av medlemmar ur gruppen Synliga, det blindaste bandet i landet. Ordföranden Dan Andersson inledde med att berätta om föreningens historia och varför den egentligen skulle ha firat 100 år 2026. Föreningen fick motta gåvor och inbjudna gäster höll tal. Bland talarna fanns Sofia Magnusson, ordförande i kultur- och bildningsnämnden. Nu siktar vi mot 100 år. Iris förvaltning får ny vd. Den 1 mars i år tillträdde Hampus Wennerdahl som ny vd för Iris förvaltning AB. Han efterträder Lotta Malkar som suttit på posten sedan 2017. Hampus har själv en synnedsättning. År 2012 var han med och grundade LHON Eye Society, en förening av och för personer med ögondiagnosen LHON. Han har suttit med som styrelseledamot i Iris förvaltning sedan 2020 och tar sig an det nya uppdraget med både kunskap och nyfikenhet. 23. Sista ordet av Niklas Mattsson, förbundsordförande. Han har mejladressen niklas, som stavas med k i mitten, punkt Mattsson med 2 t och 2 s, snabela.srf.nu. När gick välfärden sönder för oss synskadade? Finns det något särskilt beslut som fattades som gjorde att vi inte längre skulle räknas till dem som behöver få stöd? Eller har det bara blivit så? Vad är det som gör att det idag är okej att med berått mod skicka ut synskadade människor i arbetslöshet och bidragsberoende? Man vill ju inte tro att någon beslutsfattare är så cynisk. Men det är också väldigt svårt att tro att det bara skulle ske av sig självt. Myndigheterna och domstolarna gör gemensam sak mot synskadade och agerar för att minska stödet som tidigare varit norm för välfärden i Sverige. Nu ser vi fler och fler som förlorar sin rätt, exempelvis till färdtjänst, och därmed inte kan ta sig till sina jobb. Hur kan det vara ett rimligt beslut från kommuner och regioner att spara in på kostnaden för färdtjänst och slå undan möjligheten till egen försörjning för en människa? Är det inte just egenförsörjning vi alltid strävar efter för att minska utbetalningen av bidrag av olika slag? Och är det inte just egenförsörjning som är vägen till god hälsa och välmående? Jo, för alla andra grupper i samhället är det så. Men tydligen är det inte lika viktigt för den som inte ser. För oss är det inte viktigt med ett arbete, inte viktigt med motion och inte heller viktigt att umgås med andra i sociala sammanhang. I alla fall verkar det så. Det är helt sjukt att det har blivit så här. Och vi kan såklart inte acceptera att det fortsätter så. Vi måste öka vårt engagemang och tryck på myndigheter och politiker. Vi behöver också informera allmänheten om hur det ser ut för oss. Vi måste kommunicera den verkliga bilden och försöka få med oss media på ett ännu tydligare sätt. Ingen synskadad ska såklart riskera sitt jobb för att man inte längre får rätt till färdtjänst. Ingen synskada ska förlora möjligheten till ett aktivt liv. Och en trafikmyndighet ska inte kunna besluta att låsa in en synskadad i sitt hem genom att inte bevilja en så självklar rättighet som färdtjänst. Vi måste agera ännu kraftfullare mot denna förskjutning av välfärden. Vi måste visa politiker att de inte kan backa undan sitt ansvar. Vi måste visa att de behöver ge sina myndigheter och tjänstemän tydliga direktiv. Det hävdas hela tiden att man inte ska ställa grupper mot varann. Nej, men sluta då att hela tiden lägga synskadades rätt till välfärd i den bortprioriterade budgetposten. Ordförande nytt. Vill du följa vad som är aktuellt inom SRF? Prenumerera på Niklas Mattssons nyhetsbrev Ordförande nytt. Anmäl dig genom att mejla niklas.mattsson@srf.nu med ämnesraden Ordförande nytt. 24. Annonser. Syntolkning.nu kommande visningar. 22 juni. Värmlänningarna, gropen i Ransäter. 28 juni, oss swingers emellan, Krusenstjärnska teatern. 5 juli, kalabalik i fabriken, Vallarnas friluftsteater. 13 juli, en redig oreda, Gunnebo slott i Mölndal. 18 juli, kabaré Andreas T, Parkteatern. 15 augusti, Spanska flugan, Sundspärlans friluftsteater, och den ges även 16 augusti. 11 september, Lonely Together, Kulturhuset Stadsteatern. 27 september, Pensionat Oscar, Kulturhuset Stadsteatern. 28 september, La Bohème, Göteborgsoperan. 3 oktober, Macbeth, Borås Stadsteater. 5 oktober, Chicago, Malmö Opera. 19 oktober, Tosca, Folkoperan i Stockholm. 25 oktober, Miss Saigon, Göteborgsoperan. 7 november, Love Train, Dansens hus i Stockholm. 8 november, Trassel, Oscarsteatern i Stockholm. 9 november, Lohengrin, Malmö Opera. 15 november, Parmiddag hos familjen Frank, Ulricehamn, Folkets hus. Se ännu mer evenemang på hemsidan alltomsyntolkning.nu. Specsavers. Välj 2, betala för 1 när du köper båge från 795 kronor. Alltid med 2 års garanti. Specsavers och SRF i samarbete, en bättre ögonhälsa för alla. Se alla våra butiker på www.specsavers.se. Pluggar du på högskola? Sök studiestipendier. Stiftelsen De Blindas Bokfond arbetar för att underlätta synskadades möjlighet att läsa och studera. Stiftelsen delar varje år ut stipendier till högskolestuderande som har grav synnedsättning. Stipendierna ersätter helt eller delvis den merkostnad för studier som kan hänföras till synnedsättningen och som inte ersätts på annat sätt. Stipendierna prövas löpande under kalenderåret. För att söka stipendium, ladda ner ansökningsblankett som finns på vår hemsida www.deblindasbokfond.se. Orcam Read 3. Orcam Read 3 utmärker sig som en allt-i-ett-lösning och erbjuder allt du behöver för oberoende läsning, inte bara nu utan även i många år framöver. Tydliga gula knappar för bättre kontrast. Följande språk är inkluderade i enheten: svenska, norska, engelska, danska, finska, tyska, spanska och turkiska. Streckkodsläsning. Den innehåller handhållen enhet. Läs omedelbart tryckt eller digital text från vilken yta som helst. Hemma, arbete eller när du reser. Stationär läsmaskin. Placera bara enheten i stativet. Finns som tillbehör. Så förvandlas den enkelt till en stationär läsplats, en läsmaskin. Luta dig tillbaka och lyssna när den läser upp all tryckt eller digital text för dig. Smart förstoring. Förvandla vilken skärm som helst till en smartläskamera. Öka eller minska förstoring. Ställ in dina bästa kontrastfärger. Spara förstorat innehåll och mer. AI-assistent. Fråga bara. Ta ett foto eller ladda upp text i smart förstoring. Dra nytta av fråga-funktionen när du använder Orcams smarta förstoring. Interagera med AI-assistenten på ett interaktivt naturligt sätt och få omedelbara svar på alla frågor du ställer, oavsett om det handlar om texten eller andra ämnen. Insyn, Sandsborgsvägen 55, 122 33 Enskede, telefon 010 455 400. E-post info@insyn.se. Svenska kyrkan, rösta för en ljusare framtid. Kyrkoval 8-21 september. svenskakyrkan.se/kyrkoval. Sök studiestipendier från Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd. Till minne av Karin Falenius, stipendium till synskadad ungdom under 30 år för vidare studier främst i språk. Till minne av Johan Otto Lundgren, stipendium till synskadad ungdom under 30 år för studier och därefter yrkesutbildning. Till ansökan ska bifogas läkarintyg eller intyg från syncentral om synskada samt studieintyg. Ansökningar lämnas elektroniskt. Sökande hänvisas till stiftelsens hemsida www.stiftelsenkma.com samt vidare under fliken studiestipendier. Ansökningsperioden startar 1 augusti och ansökan ska vara inskickad elektroniskt senast 15 september. Kontaktperson Elisabeth Svenningsson, mobiltelefon 070 646 92 22. Läs Perspektiv som e-tidning. Som ett komplement till papperstidningen kan du läsa Perspektiv som e-tidning. Läsare som inte ser alls har länge haft flera alternativa sätt att läsa tidningen på. Via Daisy-skiva, via ljudlänk eller Word-fil på mejlen, som punktskrift eller som podd. Våra läsare som ser lite har inte haft lika många alternativ. Därför finns e-tidningen. Läs den på webben på adressen alltom.srf.nu eller på din smarta telefon eller surfplatta. Finns även som appen Synskadades Riksförbund som du hittar i din smarta telefon där appar finns. Lär dig musiknoter i punktskrift. Är du musikintresserad och spelar något instrument eller sjunger i kör men saknar notkunskaper, då kan det här vara en kurs för dig. Kursen är på nybörjarnivå och det som krävs är att du har grundläggande kunskaper i musikteori samt kan läsa punktskrift. Kursen genomförs veckoslutet 26-28 september 2025 på Almåsa Havshotell utanför Stockholm. Det är ett pangerbjudande då deltagaravgiften endast är 600 kronor. Kursledare är Anna Nord och Frank Skaret. För frågor och intresseanmälan kontakta Lena vid Nissola Väster på telefon 08 39 91 70 eller e-posta punktskrift@srf.nu. Gör din anmälan senast 10 augusti. Glöm inte tala om vilket instrument du spelar eller om du sjunger. Sol, vind och vatten. Sommaren närmar sig. Det blir varmare i vinden och många av oss längtar ut på havet. I rörelsens eget segelsällskap Seglare med synnedsättning, SMS, så sysslar vi just med segling, båtar och allt annat härligt som hör sjölivet till. Det smörgåsbord vi erbjuder är läger, träningshelger, historier, kunskap, regattor eller bara ut på vattnet under trivsamma former. Du väljer vilket som passar dig. I år fyller segelsällskapet 10 år, vilket vi självklart firar ombord på en gammal skonare på västkustens salta hav. Bli medlem, släpp loss och segla fritt med oss. Men först av allt, hör av dig så får vi berätta mer för dig. Här några exempel på vad vi planerar. 26-27 juni, prova på olika båtar i samarbete med Skotahem Saltsjöbaden i Stockholm. 15-16 augusti, regattan Körn runt med start och mål i Stenungsund. 30-31 augusti, jubileumsegling med skutan MS Athene. Färden utgår från Skärhamn på Körn. Sök upp Seglare med synnedsättning på Facebook och gilla vår sida. Eller mejla info.sms@srf.nu så att vi kan få kontakt. Du kan också ringa till ordförande Alireza G. Alipour på telefon 070 914 44 82. Skriv och utforska poesi, studiematerial. Materialet är framtaget inom ett poesiprojekt av SRF Stockholms stad i samarbete med ABF. En studiehandledning till synskadade som vill skriva poesi. En antologi med fantastiska dikter av synskadade cirkeldeltagare. En vägledning för att skapa en egen studiecirkel i att skriva poesi på olika sätt. Materialet finns på storstil, punktskrift, talbok och e-text. Ta kontakt med oss för mer information. Telefon 08 39 90 07. E-post folkbildning@srf.nu. Och läs också mer på www.srf.nu/folkbildning. 25. Redaktionsruta. Ges ut av Synskadades Riksförbund. Årgång 48. Utgivningsdag 13 juni 2025. Nästa manusstopp 4 augusti. Nästa utgivning 29 september. Omslag Lotta och Maja Svan. Syntolkning. De två kvinnorna står utomhus i kvällssolen och ler. Båda har mörkt, långt hår. Foto Anna Renberg. Vignettillustratör Linnea Blixt. Tryckeri Ljungbergs tryckeri. Redaktion perspektiv@srf.nu. SRF Perspektiv 12288 Enskede. Monica Valdén och Isabel Ulfsdotter, redaktör. Kari Agger och Eva Karlsson, grafisk form. Ansvarig utgivare Cecilia Ekstrand. Mailadress cecilia.ekstrand@srf.nu. Prenumeration. Tidningen ingår i medlemskapet. Övriga 250 kronor per år. Den finns som tryckt tidning, e-tidning, portal, som podcast, i punktskrift samt i textformat. Du kan via mail få tal- och textversionen i din dator. Prenumeration. Perspektiv@srf.nu. Yvonne Gille 08 39 92 32.